Känner ni igen den slingan?
Nej.
Jo, men jag kan nog inte placera den. Jaha, okej, ja. Nu är jag med.
Vilken, aha, det var lättare nu eller var ni ironiska?
Nej, det var betydligt lättare.
Vilken är det då?
Ja, det är Star Wars i alla fall. Ja,
visst eller? Tror man det?
Men fan också.
Nej, det är inte den.
Nej, gud, nu vänta.
Alltså, de nej, här filmerna
det är
så
mitt första ansvar.
Knasiga alltså.
Är det Indiana Jones?
Det är inte den heller.
Okej, okej.
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Det är Clark Kent i pyjamas.
Va? Ja. På allvar?
Ja, visst, det är sant. Fast det kallas för Superman om det låter mer bekant kanske.
Ja, alltså.
Men är det från filmerna eller typ Lois and Clark?
Nej, det är från alltså det är från den 80-talsfilmerna. Här, faktiskt.
Jag har ju en mycket tajtare relation med Lois och Clark än de gamla 80-talisarna.
Ja, same. Ja. Ganska stark relation till Lois och Clark. Det var ändå någonting man kollade på typ högstadiet kanske, mellanstadiet. Jag vet inte.
Mm. Fan, jag har ingen koll på Lois och Clark.
Det är lite kul, de har ju plockat in de skådisarna nu i den nya Supergirl-serien, eller ny och ny, nu är de väl inne på typ säsong 5. Mm-hmm. Så både hon som spelar Lois och han som spelar Clark är med i olika roller i den.
Mm.
Och de har börjat plocka in Smallville-skådisar också. Det har jag nästan ännu starkare relation, för då var jag liksom i tonåren och precis peak målgrupp för Smallville.
Vänta, Lois och Clark och Smallville, är inte det samma serie bara att folk snackar om Smallville?
Nej,
det är två olika. Den ena kom på 90-talet, den andra är The Early Noughties, 00-talet.
Alltså, jag är så blåst. Jag har trott att Smallville har varit liksom lore-universumet som Lois och Clark utspelas. Eller vänta nu. Nej, jag har väl, jag har väl inte varit helt bakom flötet. Jag har förstått att det är separata saker. Men de är alltså inte sammanvävda överhuvudtaget?
Inte egentligen. Nej, det är de ju inte. Alltså, Lois och Clark cirkulerar ju verkligen runt deras liv i Metropolis. Och när de träffas och sådär. Smallville utspelar sig ju innan Clark ens vet att han har superkrafter typ. De vet nog att han är ganska så odödlig och liksom stark och så vidare. Men han har inte lärt sig flyga, han har inte upptäckt sin speed. Så det handlar mer om hans resa till att bli Superman.
Han klättrar upp ett träd och kastar sig ut från gren.
Hans barndomskärlek Lana Lang och sådär.
Jösses, Smallville alltså. Det är det som filmerna brukar typ köra ett 10-minuters montage av.
Ja, precis. Exakt. Huset på landet, farsan dör, etc. etc. Ja.
Va?
Spoiler alert.
Jaha, sorry.
Nej, jag kommer verkligen inte ihåg det här.
Nej, det kanske han inte gör i alla iterationer förresten. Det kanske bara i vissa han gör det.
Jag minns faktiskt inte. Okay, men jag har inte sett mycket Smallville, eller jag har nog sett betydligt mer Lois och Clark faktiskt.
Ja.
Jag är lite äldre än dig.
Du, också, där lever ju faktiskt pappan i Lois och Clark. Han är ju med så här när hans morsa syr en massa knäppa dräkter till honom när de upptäcker. Ja, han är med faktiskt.
Hör, vi ska ta bara säga det, avsnitt 35 av Öppna världar, och vi får förstärkning idag från Female Legends styrelsens, tror jag, eller så är det eventansvarige. Är du med i styrelsen, Ida? Nej, Sara. Gud. Sara. Alltså, ja, jag vet, jag är fempad.
Lyckas kränka en person dubbelt på så kort tid.
Nej, men
jag stänger av mikrofonen.
Sara är med. Så här, nu tar jag leap of faith här. Jag vet ju att du är eventansvarig, Sara. Jag bara visste inte om du var med i styrelsen. Det är du väl?
Ja,
det är du väl. Ja, Aron, sluta nu. Såklart. Det är hur kul som helst att du är med. Du och jag har intervjuat Cyberpunk-gänget på Dreamhack.
Just det, Holly och Amelia.
Holly och Amelia. Amelia Kollat och Holly Bennett. Den intervjun ska ni få höra mer om snart, kära lyssnare. Men som sagt, skönt att du är med, Sara. Härligt.
Tackar.
Vi kan ju börja med att berätta också att vi hade community lunch med de två, och Sara var så starstruck så hon kunde inte äta.
Jag sa.
Ja, nej, Jag har kollat på väldigt mycket PlayStation Access.
Aha.
Och Holly var väl en av de som var med och startade upp PlayStation Access, som alltså är Storbritanniens officiella YouTube-kanal för PlayStation. Alltså PlayStations officiella YouTube-kanal i Storbritannien. Så jag har ju kollat på henne och hennes kollegor x antal timmar förmodligen. Så ja, det är inte många gånger jag har blivit starstruck. Jag kan räkna de tillfällena på handens ena fingrar faktiskt. Men i fredags var en av de gångerna.
Alltså vad häftigt. Du var ju hur cool som helst när vi satt och hade intervjun i alla fall.
Fast då hade jag fått prata med henne en stund ju, på fredagen där. Och även hälsat på henne på fredagkvällen. Och sen så, då är det ganska lugnt sen. Men det är just det initiala, det här holy shit, det är hon ju.
Häftigt. Men berätta mer, vi har ju alla varit på Dreamhack och stökat runt. Det var ju Dreamhack som startade för Biorg-platserna torsdagen den 28. Den här gången 12.00 på dagen, så slutade det på söndagen den andra, eller om jag inte räknar helt galet nu, söndagen den första klockan 8 på kvällen. Men på fredagen hade ni alltså då med de 40-50-tal medlemmar från Female Legends-raderna en lunch.
Ja,
precis. What's more to say?
Nej, vi rapporterar här att Female Legends säkerställer att medlemmarna äter lunch på sina LAN.
Inte alla medlemmar, men några av de medlemmarna som fick nys om att vi bjuder på gratis lunch. De kom och åt gratis lunch och lyssnade på Cyberpunk Bandai Namco-gänget där. Mm. Och fick sina goodie bags och sina tröjor och sådär. Men vi var ju betydligt fler än 50 medlemmar. Jag skulle gissa på att vi kanske var uppåt 200 stycken på Dreamhack den här gången. Med tanke på att vi cashade in på en 80 nya medlemmar också, Sara.
Yes.
Nej.
Jajamän.
Fan, vad
snyggt. Det börjar bli sådär nu när man stöter på folk. Bara, har du hört talas om Female Legends? Jajamän, jag är medlem. Alltså det är inte ovanligt att få det som svar. Så att 80 nya medlemmar är ju grymt.
Nu när du säger det fick jag också som svar.
Mm.
Eller typ. Jag pratade med tre stycken kvinnor som studerade på... vad hette de? Future Games tror jag skolan hette. Mm. De hade Blood Rose tror jag det är jättepinsamt. Jag är i alla fall superkul att höra om deras spelare ska ta och testa det. Och så har, nu är det faktiskt så här att har vi tur så kanske vi får möjlighet att få med dem på podden i något kommande avsnitt. Höra lite mer om hur det är att plugga och utveckla spel och sådär. Men det var ett sidospår. Vad gjordes mer under Dreamhack, hörni? Vad hade ni för er?
Så som vanligt så hade vi ju rader, lånade ut datorer via våra kompisar på Inet, och så hade vi vår monter. Där fick man programmera små jättesöta fotonrobotar tillsammans med Universium och Göteborgs universitet. Det var också mysigt. Alltså har ni inte sett de här fotonrobotarna så googla dem, för de är typ det. Alltså jag får nästan moderskänslor för fotonrobotarna, så söta är de.
Som när du smugglade in Obi på hotellet. Samma typ av känslor, eller?
Ja, nej, jag har lite starkare känslor för Obi.
Ja, jag hoppas nästan det. Moderskänslor är ganska typ, det är där brukar taket slå i oftast.
Ja, precis. Nej, Obi var ju... hemma hos min pappa hela helgen. Och jag saknade honom otroligt mycket. Jättelarvigt. Men,
nej då. Jag förstod det första sekunden när jag såg honom titta fram i jackan.
Nej, men sen så var jag ju med i ett segment av Scuffed Late Night Show som Max Maral och Samir roddar på Scandic Elmia, som är en talkshow med streamers eller folk från streaming och gamingindustrin.
Just det.
Och de samlar in pengar då till förmån för Save the Children. Och där så var Lilly och Jesper med de känner ni vid det här laget. Mm. Och Matilda Smedius. Matilda har ju också gästat den här podden.
Ett antal gånger, ja, två någonting. Ja. Ja. Mm.
Och spelade Mortal Kombat och ja, myste.
Mm.
Så att, det var full fart hela helgen.
Mm.
Så den här veckan har jag legat i fosterställning i soffan och spelat spel. Nej, jag bara skojar, det har jag inte.
Nej, jag tänkte på det. Du har inte spelat en jäkla spel.
Jag skulle göra det, men sen så... Sen har jag bara jobbat ändå. Åh, oh, gud, mitt liv suger.
Åh, oh, vad bra det är. Åh, oh, härligt att det kom ut så snabbt, Lisa, så att du inte var tvungen att hålla inne på den där lögnen så länge.
Jag vet. Men jag ska göra ett nytt försök nästa vecka.
Det är bra. Det är så här, skriver du första i chatten. Jag har fan inte spelat någonting. Men det blir nästan som att man automatiskt slänger ur sig sådana saker ändå, för att man är inne i det här jäkla ekorrhjulet ändå bara. Ja. Du har däremot spelat en del, Sara. Du påminner mig som fan om att jag måste kolla in Battlegrounds. Jag har kollat in Battlegrounds nu en halvtimme, men jag fattar ju ingenting, så att du som expert på det här. Ja.
Jag är ju besatt.
Ja.
Jag får abstinens när jag inte har hunnit spela på hela dagen, vilket tyvärr är lite för ofta.
Mm.
Men jag har ju väldigt kul med det, faktiskt.
Kan du förklara för mig? Jag, innan vi går in på det, får jag fråga, har ni sett introduktionsfilmen med hon som går i snön och ser den här lådan? I Hearthstone?
Nej.
Alltså jag såg den för första gången idag.
Ja.
Jaha, men vänta, jo, det har jag ju gjort, men det är ju länge sedan.
Visst är den supergammal? Det är bara jag som har tryckt förbi den.
Ja, men det måste
det
ju vara. Det låter bekant nu när du säger det, men det är ju någonting som jag möjligtvis har sett när jag startade upp spelet för första gången, eller?
Ja, de är så grymma på det där blisset. Ja, men det är säkert det första gången, du vet. Och så är det, hon går där i snön och så ser hon en låda, så är det Hearthstone, och så plötsligt så sitter hon in i en liten inn där alla spelar Hearthstone och alla pratar och tjoar och skimmar. Och sen är det en stor sång som spelas och det är en massa små gnomer och busar som sjunger liksom. Ja, okej. Okay. Jag har varit så tagen, för jag har ju spelat Gwent hela tiden, så att när jag startade upp det här igen och installerade det på mobilen igen, så såg jag den här för första gången och varit så här, åh, de är ju så bra, Blizzard. Men okej, okay, nog om det. Berätta, vad är grejen med Battlegrounds, skulle du säga?
Mm. Först och främst ska man säga, alltså det är ganska enkelt att börja med Battlegrounds, för du behöver inga egna kort. Däremot behöver du ju faktiskt fatta hur korten funkar, annars så kommer det ju bli sjukt rörigt.
Mm.
Men hela idén är att 8 personer får välja varsin hjälte. Alla hjältar har olika hero powers, precis som hjältarna i standard Hearthstone. Men det är nya hjältar och det är nya liksom hero powers. Så det kan vara till exempel att i start av din nästa runda så gör du en skada på alla fiendens minions. Eller att du gör 8 skada på 2 av fiendens minions. Det kan också vara att om du säljer, ja nu jag måste förklara mer för att förstå det, men om man säljer en minion så kommer 2 av de andra som finns här i the inn, liksom 1+1 till exempel.
Ja.
Men man börjar i alla fall med att välja en hjälte, man kommer in i Bob's inn eller tavern, och där har han som start 3 stycken minions som man får välja på. Alla minions på alla tiers kostar 3 guld och du börjar med 3 guld. Så du får välja en första rundan.
Mm.
Sen kör man combat. Då möter du en av de andra spelarna och din minion, eller dina om du har haft tur och fått den med battle cry som gör att du får 2 minions. Så möter de varandra och slår varandra på käften. Alltid från... Är det från vänster till höger? Jag kommer aldrig ihåg.
Ja, just det. Från vänster till höger.
Mm. Från vänster till höger. Alltså random, som jag har förstått det. Och så slår de ihjäl varandra. Och om du har en minion kvar, eller flera i slutet av combat, så vinner du. Om den andra har fler minions kvar så vinner den. Det kan ju också bli lika givetvis. Och så det som händer då är att minions har olika tiers. Din första minion, och i början har de alltid en tier. Då adderar du på din tier, också minionens tier, så det brukar bli då 2 första rundan, så kan du slå motståndaren på face.
Just det.
Ja, sen kan du köpa tiers, så att du går till tier 2, 3, upp till tier 6, och för varje tier kan du också rekrytera mycket, mycket bättre minions.
Mm.
Så det är lite grunden. Det du också vill göra är att du vill gärna få 3 stycken likadana minions. För då kombinerar de till en golden minion.
Just det,
minion.
Det hände mig också.
Mm. Ja, och då när du lägger ut den så får du ju ett kort som gör att du får välja en av 3 minions som är på tieren över den du är på när du lägger ut din golden.
För att jag kan inte sälja en golden och få typ ännu mer pengar för den, eller hur? Eller?
Nej, alla minions du säljer, oavsett om de är golden eller på tier 6 eller tier 1, så kostar du får bara tillbaka en guld.
Ja, fett ovärt.
Så du kan köpa minions för 3, men så att du kan ju ha investerat alltså 6 guld i en sån här golden.
Aha.
Men du säljer den fortfarande bara för en.
Ja, du ser.
Mm. Men ofta så blir det ju så att om man, alltså man kan ju satsa på att få mini, alltså små goldens på tier 1 bara för att få liksom de här nya korten då och välja på de som är på en tier över den du har. Men
just det.
För det mesta så blir det ju så att de som är, du behåller väl gärna dina goldens.
Mm.
I alla fall länge. Alltså inte om du har en tier 1 som blir en golden som inte har någon cool liksom effekt, till exempel att de får en plus attack varenda runda, eller att de får både plus på attack och liv varje gång du lägger ut en viss typ av minion eller sådär.
Mm.
För då kan det ju eskalera så att du har en väldigt stark minion i slutet av.
Just det, för det fattade inte jag förrän efter ett tag, att du har ju liksom den här stunden med Bob då då du lägger ut de korten du vill ha på brädet innan combat går igång, och under tiden du lägger ut korten på brädet så kan det aktiveras battle cries eller liksom andra abilities.
Mm.
Och det är lite så svårt för mig att förstå, för att det känns som att när jag är i det statet, då händer ingenting. Då väljer jag bara liksom innan jag går igång. Men spelet har ju redan börjat där.
Mm.
Så att ligger det till exempel en Murloc på planen som har en, jag vet inte vad det kallas, men en trigger, säger vi, där om jag lägger en ny Murloc så dupliceras den, eller whatever det kan vara. Sånt behöver jag tänka på när jag förbereder mig inför striden. För striden, den går ju bara automatiskt sen.
Precis, precis.
Ja.
Du är egentligen ingen kontroll över striden, utan du planerar det strategiska.
Mm.
Alltså hur vill du boosta dina minions, vilka minions vill du ha på brädet. Men det är också så att när du väl har lagt en minion så kan du inte plocka upp den igen, utan det enda alternativet är att sälja den. Så du kan liksom inte sitta på national med minions och byta ut dem beroende på vem du möter. Utan om du vill ändra något på planen och du har 7 minions ute, då måste du sälja en av dem. Så man behöver tänka några steg fram för att liksom inte crowda för mycket på spelplanen för tidigt. Du kan göra det med billiga skitminions som du kan slänga iväg för den där och få en guld. Det är ju lugnt. Men du vill inte lägga ut för mycket liksom bra grejer där du vill behålla alla.
Just det.
Och så hindrar du dig själv från att boosta dem, om man säger så. För det kan ju lätt hända då.
Vad är grejen liksom? Alltså varför är det så kul?
Ja, det har jag också funderat, för att jag vet ju varför jag... Så här, det finns ju någonting där. Det finns ju någonting där som händer. Det här, jag tror att det går så... För mig är det så här instant. Men jag har ju inte spelat tillräckligt länge för att fatta charmen. Och det är fortfarande bara en beta. Så att jag är också nyfiken, vad är grejen? Fortsätter det vara så här instant? Okej, nu torskade du, nu kör vi igen liksom. Ja, nu torskade du, eller...
Men så är det lite för mig i alla fall. Men sen så tänker jag att det handlar väldigt mycket om att det triggar ju alltså alla cylindrar i belöningssystemet i mycket högre grad när du vinner över 7 andra än när du vinner över 1.
Mm-hmm.
Är du med? Alltså har man...
Just det, man tar hela gänget.
Om man vinner, alltså vinner man hela grejen, då har du slagit ut 7 andra personer. Alltså de har ju slagit ut varandra lite också, men det är du som är on top liksom. Och just den grejen ger nog mig en liten extra boost i alla fall. Alltså det är kul att vinna en vanlig Hearthstone-match också, men det betyder på något vis mindre. Alltså, för det är en annan person. Men när det är 7. När det är 7 personer. Ja. Sen kan man ju åka ut först, ibland. Då blir man ju sur. Men just att få vinna över så många andra i ett, alltså, nej. Och sen så är, jag tycker om det strategiska i det. Du kan verkligen planera lite mer långsiktiga strategier än vad jag upplever att jag kan i alla fall i vanlig Hearthstone. För du vet aldrig vad din motståndare sitter på. När du har avslutat en misslyckad combat-session, då får du chansen att justera i din armé. Och anpassa den bättre ut efter vad som finns där ute. Så att jag gillar att kunna planera i flera led, tänka framåt och fundera på vad blir bästa kombinationerna här.
Men hinner man det?
Ja, emot slutet så får man ofta lite mer tid på sig. Ibland har man ju extremt kort tid på sig att tänka mellan gångerna. Det beror lite på hur lång tid ens eget combat tar kontra de andras. För det kan hända extremt mycket i combat i endgame. De har alltså att ens minions har en massa death rattles och en massa andra grejer. Så att det är en kakafoni av saker som händer. Men det gör också att det blir roligare, tycker jag.
Kan man ha kort på handen i teorin som liksom på grund av en death rattle eller whatever på brädet spelas liksom under combaten?
Nej, du kan ha kort på hand, men de påverkas ingenting av combat, utan du kan ligga ute efteråt.
Ja, för jag försöker tänka så här, finns det inte några så här som har death rattles eller någonting så här, play one of your highest card in this class?
Det är ju ett visst antal utvalda kort. Det är ju inte alla kort i hela Hearthstone som finns med i Battlegrounds, utan det är ju ett sätt utvalda.
Ah, okay. Så
det finns inga sådana just nu. Sen kan man ju tänka sig i framtiden att antalet kort i Battlegrounds kommer utökas eller att de kommer bytas ut då och då. Ah. Men just nu finns det ju inget sånt legget kort från hand. Så.
Oh, alltså. För en grej jag tänkte, Sara, gällande just alltså hela den här grejen att det är 8 personer är ju. När jag sitter och spelar det här, alltså den korta perioden jag har gjort det, så tänker jag så här, hur kommer de upp med de här idéerna? Alltså, var kommer det ifrån? Är det så att de har suttit och testat olika... Så här. Det här känns som att det tar Hearthstone-upplevelsen närmare och närmare än bara full-blown, automatiserad så här, upplevelse. Det ska gå snabbt, det ska vara instant, det ska ge feedback, det ska vara belönande fort som 17 och inkludera så många som möjligt. Bums, liksom. Jag vet inte, när du säger att du inte gillar det här med en person bara att besegra, jag köper det till 100%. Men vad säger det om Hearthstone? För att Battlegrounds har ju, jag förstått, blivit superpopulärt.
Ja, vad var det? 70% eller något av spelarbasen som kör Battlegrounds nu, alltså av Hearthstone-spelare. Alltså, det är helt sjukt. I alla fall sist jag kollade så var det något sånt. Men alltså, jag ska inte säga att jag inte gillar att spela en mot en. Alltså, det har jag ju också gjort mycket under en relativt lång period. Alltså ändå i perioder. Jag är väldigt mycket periodare när det kommer till spel. Men eftersom att jag även har Hearthstone på mobilen så är det alltid tillgängligt. Jag behöver inte sitta framför datorn liksom.
Just det.
Och min datorstol är fett hård så att jag sitter ogärna på den. Jag behöver en ny. Men så det är smidigt på det sättet. Och sen så tycker jag jättemycket om Hearthstone. Så det är inget fel på grundspelet egentligen alls. Men det är ju verkligen någonting med just Battlegrounds. Att kunna planera mer långsiktigt. Alltså tänka ut strategier och tänka framåt. Alltså jag upplever att det funkar. Det är någonting i det som jag gillar väldigt mycket i alla fall. Och som sagt att det är mycket mer tillfredsställande att vinna över 7 personer än att vinna över en. Nu låter det som att jag vinner jämt, det gör jag inte.
Nej, men jag är med. Finns det någon meta än som har börjat uppdagas?
Meta, vad sa du?
Ja, finns det någon meta än? Liksom, finns det något sätt att så här, men får man den här eller den här hjälten är det oftast liksom hälften vunnet?
Ja, men det finns det lite granna. Absolut, det finns siffror på det också. Sen tror jag att det har sett lite olika ut, typ på olika sidor. Men det finns lite statistik på det. Så jag vet, om jag minns rätt, till exempel AFK har det liksom gått väldigt bra för. Hon har inga, vad heter det nu då? Här ska vi se. Hon har inga pengar i början. Så hon kan inte köpa en enda minion på de 2 första rundorna. Men sen i runda 3 så får hon 2 kort. Ett som gör att du får välja mellan 3 olika i tier 4 och ett som gör att du får välja mellan 3 olika i tier 3. Så där tar du liksom ett ganska stort steg fram och ofta, alltså du vill inte vara den som möter AFK i runda 3 för då kommer du få pisk ganska garanterat. Om hon inte har fått sjukt dåliga draws. Men det är några så här, Bran tycker jag alltid är lite så här, jag ser inte fram att möta Bran Bronzebeard. Han brukar liksom ligga bra till, och jag får med att han ligger bra till tier-wise också. Mm. Och AFK är jobbig från runda 3 och framåt. Sen kan man ju ta igen på henne emot slutet. The Rat King brukar också vara sjukt jobbig i början. Och The Curator är ju populär för han börjar med ett amalgam. Och amalgamen är ju jävligt smidiga, för man kan göra vad som helst med dem liksom. Allting boostar amalgamen, eftersom att de är alla olika typer av minion. De är demon, de är murloc, de är pirate. Pirates finns inte i battlegrounds, men de är verkligen alla sorter, även beast och så vidare. Så allting boostar dem. Du kan ge den poison, du kan kombinera den så att den blir taunt och får divine shield. Du kan ge den wind fury. Alltså du kan göra så himla mycket med amalgamen, så den är liksom värdefull på grund av det här. Ja, men det är väl de som liksom känns typ farligast ofta, tycker jag.
Fan, hur många timmar hinner du klämma om dagen i Hearthstone?
Jag har inte så mycket just nu, men i januari, vet du, då har jag satsat på att bli proff. Nej, nej. Men just nu så är det ganska intensivt på jobbet och så. Men det är bara fram till den 20 december sen, så...
Just det.
Ja. Så får jag göra något annat ett tag. Nice. Får jag leta efter någonting att göra, helt enkelt. Ja.
Härligt. Du, när jag hör dig snacka här, det är ju synd att Douglas och Jesper inte hade möjlighet att vara med ikväll. Mm. Men de är ju också trasigt fast i Hearthstone. Jag personligen har ju svävat iväg lite till Gwent.
Mm. Det låter intressant också faktiskt.
Alltså, ja. Det har något annat. Det har det. It har. Lisa, vad säger du om kortspelen, fan?
Nej.
Det är bra. Härligt.
Alltså, jag fattar inte grejen. Jag gör inte det.
Det är så... Aldrig testat?
Nej. Alltså, jag har typ gjort tutorialen i Hearthstone, liksom.
Den är inte så kul.
Nej, jag fastnar inte för sådana... Ja, grejen är att jag klarar inte av saker där man behöver tålamod.
Mm.
Och jag tror att det är en... det är lite av en grundförutsättning för att man ska kunna spela Hearthstone är att man har någon form av tålamod.
Just det. Ja.
Man måste i alla fall komma förbi tutorialen och börja köra lite matcher. Och samla på sig lite kort och bygga lite egna. Det du behöver tålamod med är ju att bygga däck. Så har du inte det så kan du ju kopiera någon annans och bara sno den. Vilket jag har varit emot så länge. Jag tycker det är fusk. men man kan göra det om man gärna vill.
Jo, alltså jag fattar att det finns säkert massa genvägar så. Men jag tror att det handlar om att i slutändan så har jag en begränsad tid att spela spel. Och då vill jag skjuta folk i huvudet.
Mm, ja.
Har du gjort det något, Lisa? Du och jag har fan inte hunnit sätta oss med COD online ännu.
Nej, men jag tänkte ändå liksom... Nu ska jag ju ha långt jullov här. Så jag tänkte att det är väl då, Aron. Det är då det händer, va?
Ja, det är fan inte omöjligt.
Nej.
Alltså det finns ju någonting där, så är det. De har ju kommit med Battle Pass uppdateringar nu och det ena och det andra. Alltså det är full force. Full force är det ju.
Jag har kommit så långt att jag har investerat i en till kontroller, så att jag hoppas att vi kan spela lite co-op också.
Nej.
Här hemma då.
Vad roligt att inte få vara med.
Ja, men,
för det var inte en invit att jag skulle komma till Göteborg, förstår jag.
Alltså jag antar att du inte bara... gör det. Du får jättegärna komma, jag kan bjuda på fisksoppa.
Alltså,
och ost.
Ja, det kan ju vara något. Och knäckebröd.
Och knäckebröd. Kan väl ta med dig Saba och barnen och så kan vi liksom skicka dem på universitet och så...
Jag trodde de också skulle få mat.
Ja, mat kan de få.
Ja, det är bra.
Men jag tror Malcolm och Sol är lite små för COD, va?
Fisksoppa? Ja, för podd. Nej, Malcolm var ju med och pratade om...
Nej, för COD.
Eller? För COD, absolut.
Ja.
Det stämmer mycket riktigt. Så är det i den här familjen. Det är onödigt. Det finns många andra spel de är fast i.
Mm. Men jag vet
apropå
inte.
Det.
Mm.
Fan. Ja. Dreamhack, ja. Kommer jag tänka på igen. Hinner ni, har ni, hann ni spela någonting överhuvudtaget under Dreamhack?
Nej. Nej.
Har ni den här känslan inför varje Dreamhack att ja, men den här gången det blir det nog fan, nu är vi klara, nu är planen lagd liksom, nu blir det nog lite spel ändå där liksom.
Alltså jag hade nog den i somras, tror jag, det kändes lite mer together. Det här Dreamhacket hade jag väl bara full panik, tror jag. Ja, men det har varit en ganska tuff höst, så att jag tror att det liksom bara byggde på. Men nej, men jag vet inte, det brukar alltid vara så att det finns någon brand att släcka någonstans.
Mm.
Och även om det inte gör det, så är man oftast uppe i varv, att man inte riktigt har koncentrationsförmågan uppe att liksom koppla av och gå runt och liksom testa saker. Det enda jag gjorde i år var att gå runt och testa alla tangentbord.
Samma här.
Snälla, säg att du hade käkat pizza med ena handen hela tiden och sen kläddade.
Nej, men det, jag tror att alla snubbar på Dreamhack som inte pallar och tvätta händerna efter att de har varit på toa, de har nog löst det åt dig, Aron.
Så jag blir så i... Nu letar jag efter min handgäll här. Det låter så jävla vidrigt. Men det var ändå ett fräscht Dreamhack i år, måste jag säga. Jag hade inte samma känsla av att det låg liksom barn i hörnen överallt och sov på en jäkla kudde eller liksom dräggade. De hade ju lyft upp, alltså det är ju inte medvetet dräggande. Det är väl mest en känsla när man går där och är så här 30 år äldre än alla andra.
Jo, men alltså det var sjukt skitigt i somras när de hade ju Doritos som sponsor. Så det var ju fan Doritos över hela golvet, överallt liksom. Och det är inget ont om Doritos, jättegott. Men fan inte på Dreamhack alltså.
Men vet ni vad? Apropå Dreamhack, fan, jag vann en luvtröja med Lonely Mountains-loggan.
Det var
fin. Och mössa. Alltså, när jag såg Thunderful Publishing lägga upp någon tweet med de här luvtröjorna och tänkte, alltså hur? Vem ska jag liksom... Who do I have to pay? För de här jävla grejerna finns ju aldrig att köpa. Men så sprang jag till Xbox-montern, för Microsoft var ju där i år för första gången någonsin, och de satsade stora pengar, var både stod som sponsor och hade en hel rad, de hade kört ner folk, de hade haft jackinitiativ, köpte du en jacka fick du till inträde till Dreamhack och jag vet inte fan, de hade dubbla montrar och en lounge för Game Pass abonnenter, så hade du Game Pass då kunde du bara visa upp att du hade det på mobilen, och jag vet, Obi blir övertaggad. Och så kunde du visa upp den och så bara gå in dit och få käka wraps och dricka läsk eller monster. Alltså, ja, men de satsade stenhårt. Och där i alla fall, där satt jag i 20 minuter och satte ett high score på Lonely Mountains Downhill. Och banne mig, jag vann. Det var så förbaskat kul. Sen var det ju tråkigt att det bara var jag som tävlade den dagen. Men...
Man får vara glad för det lilla.
Var det verkligen, ja, alltså,
det var så. Uh-huh. Och grejen är så här. Alltså så här. När jag, Jesper och Douglas hade vårt kärleksavsnitt till Lonely Mountains Downhill, då var ju vi lite nojiga över att det var så få som streamade det spelet och grejer. Och så tänkte jag, tänk om ni inte säljer de här två utvecklarna från Tyskland som har jobbat så jäkla hårt. Liksom. Man får lite kärlek för de här små entreprenörerna, de här små utvecklarna. Men, nu har jag ju tittat på highscore-listorna på PS4 och på PC. Jag har ju sett hur många det är som spelar på Xbox One. Det är ju liksom kvittot sådär liksom. Och det är ju fantastiskt många som sitter och spelar det här. Så det har ju uppenbarligen gått bra för dem. Sen vet inte jag vad de har för själva för mål. Men att de inte var någon som spelade där, det skadade nog inte utvecklarna så mycket. Det gynnade ju mig.
Mm.
Även om han som höll i tävlingen, turneringen, han sa det att jag alltså... I och för sig, din poäng, den var en hel minut snabbare än den som vann igår. Så att jag hade ändå inte trott att någon hade vunnit. Så då mådde jag lite bra i alla fall.
Det kom ju också tvåa i Rocket League-turneringen.
Ja, Rocket League spelade vi också. Och vet ni vad, hörni kära lyssnare? Då var det nämligen en handkontroll som stod på spel. Och jag vann en ryggsäck istället. Och jag satt och garvade åt den här ryggen. Eller garvade gjorde jag inte, men det var ju Kevin som vann hela skiten. Och när han vann den här handkontrollen så vart jag absolut avundsjuk. Sen kollade jag upp vad det var för ryggsäck och det var en Lacoste-ryggsäck. Och den modellen, åtminstone den modellen som var till 98% identisk med den jag höll i, den går jag, alltså den ligger på 1300 spänn på webben. Mm-hmm. Så att det jag vet inte varför man alltid tänker så här, oj, saker och ting kostar mycket, då är det ju säkert skitbra. Men den här ryggen är riktigt bra. Den var skön, den andades på ryggen och den har bra fack och reservfack och grejer. Så att jag är stolt. Så har den en liten söt Xbox-logga inuti. Och det är verkligen inget så här som sticker ut och flashar, utan en bra rygga. Jag tror det första ryggsäcken jag har införskaffat sedan jag var skater och köpte en ryggsäck som 18-åring.
Mm. Men du är ju rätt sur där på plats att vi inte fick handkontrollen.
Ja, absolut. Det är klart jag var det. För en ny handkontroll behövs ju. Så är det ju. En ny handkontroll behövs. Men det var nice, tycker jag ändå. Alltså jag kom hem med så sjukt mycket swag. Vi har ju lagt ut en bild på allt swag som jag åtminstone packade upp. Sen måste ju ni också ha packat upp en hel del.
Jag är ganska restriktiv faktiskt med sånt, måste jag säga. Men jag var ju extremt taggad på en Cyberpunk 2077-tisha. För att jag såg folk ha dem på sig, jag bara fan vad snygga de är. Och sen såg jag att du hade flera stycken och blev jätteavundsjuk. Och då fick jag en. Ja, det var det finaste.
Det är så vi gör. Vi har inga pengar vi kan få hit gästerna för, så vi betalar med merch. det var Joy, fantastiska Joy som är community manager för Bandai Namco, som hade t-shirts över, och då fick jag en till mig och en medium. Och så har vi faktiskt även, jag tror att det finns en extra t-shirt här, va? Och medium t-shirten passade ju inte mig, så den fick ju du såklart.
Fast jag vet inte, den kanske hade passat dig, Aron, för den var jättestor. Så den är nästan en klänning på mig. Men jag är glad ändå, men ja. Den var betydligt större än vad jag trodde den skulle vara.
Ja, det brukar vara som en sån här merch-storlekar oftast, tyvärr. Det är ju en annan som har en t-shirt som en klänning, det är ju min fina dotter. Fina dotter. Alltså jag har nog aldrig hört mig säga fina dotter sådär. Men det är klart, hon är fin och stark och cool och häftig och bäst och sådär. Och Soul fick ju i alla fall en Female Legends t-shirt. Jag känner jag måste förtydliga här. Jag menar inte att jag inte har kallat min dotter för fin. Jag menar att jag reagerade själv på att jag gav henne ett attribut efter utseende och inte prestation. Jära, jära, jära. Sånt som jag brukar tänka på ibland. Men, tillbaka till sak. Hon sover i alla fall i en FL-t-shirt som är bra mycket större än vad hon kommer att växa in i på många år. Så den är ju som en klänning. Eller en, ja.
Mm. Tyckte hon om den nu?
Hon flippade bums när hon fick den. Hon var övertaggad. Alltså den åkte ju på rakt av. Alltså. Sen trots att den kliade som 17 och vi insisterade på att den måste tvättas först. Så sa hon absolut första kvällen. Andra kvällen hade hon plockat fram den ändå utan att den var tvättad. Så att hon är övertaggad på den.
Ja, men ska vi prata om Cyberpunk också eller?
Ja, men det tycker jag. Jag har ju två spel som jag skulle vilja berätta om. Men jag tycker vi hoppar in i Cyberpunk rakt av. För att Lisa, du tittade inte på den här, eller hur?
Nej. Jag hade otid.
Mm. Ja, otid, ja. Men du och jag har sett demon, eller gameplayen, eller hur, Sara?
Ja.
När såg du den?
Samtidigt som dig.
Du gjorde det? Ja, men det gjorde
jag. Ja, precis. Det var därför jag blev inhoppare i intervjun.
Exakt. Som mitt backup. Alltså fy fan, vilken skit eftermiddag jag hade. Hela jäkla dagen.
Ska vi prata om träslevern också, ja. Kanske? Eller? Vi måste nästan,
ja.
Tror jag.
Ja, jag tror att det behöver...
Ja, men det var ju inte... Ja, exakt. Ja, men okej. Okay. Jag ska försöka hålla det städat. Ja, men det var ju inte så mycket mer än att vi hade jobbat på På förmiddagen i monter hade jag stått och kände mig trött och seg. Redan på onsdagen var jag helt förstörd i huvudet och liksom bara jobbat upp för spacke sen dess. Men på lördagen i alla fall så hade jag förmiddagspasset och kände mig dödstrött och tung i huvudet. Och bara så här, man känner att okej, nu är det cement innanför pannloben här, så att nu måste jag sova eller så kommer jag tuppa av på stående fot. Så att jag gick en timme tidigare, kom till hotellet och kände okej, någonting behöver jag göra innan jag går längre. Jag behöver basta, jag behöver svettas ut den här skiten som är i min kropp, vad det än må vara. Frågade receptionen, är bastun på? Finns det bastu? Nej, den är inte på, men vi kan slå på den. Vi fixar det, absolut, check, pling. Går och käkar, för det skulle ta en 20 minuter, en halvtimme innan bastun blev varm. Går upp till rummet, byter om, går ner i min badrock och känner okej, snart är mål. Går in, det är tomt i omklädningsrummet, det är ingen i bastun, ingen i duschen. Uträttar mina behov och sen går och ställer mig i duschen och liksom, jag har alltid en rutin inför bastun att jag duschar liksom, ja men varmt först och sen så minskar jag med 1 eller 2 grader så här varje minut tills jag står bokstavligen talat och liksom duschar i kallt för att kyla ner kroppen, för att det ska bli en chock då när jag går in. Redan när jag klev in i omklädningsrummet så kände jag att det luktade lite småbränt, men bara så där som man kan känna ibland när en bastu sätts på och det är något dammkorn som kanske har ramlat ner på aggregatet eller någonting litet sådär. Tänker inte på det, bara har det i bakhuvudet. Men då i alla fall när jag duschar klart och ska in i bastun så öppnar jag upp och blir liksom knockad av den här doften av så här grillrök. Och ser att det är något jon som av någon anledning har lagt träsleven som du skopar vatten med på aggregatet. Och den här ligger och glöder för fullt och har nästan helt och hållet glött igenom. Och det pyr liksom, ja men så här, härligt impregnerad vedeld. liksom. Och då liksom, den här var chocken av allting. Och frustrationen, så att jag blev delvis frustrerad över att det är något pucko som har lämnat den där. Jag tar en hink med den här hinken då. Och tar vatten för att jag försöker ta sleven, men den är skållhet så jag kan inte ta den. Så jag tar en vatten, går ut, fyller på med vatten, går in, alltså hinken, och går ut och fyller på med vatten och sen går in. Och så häller jag över hela skiten, aggregatet och allting liksom, och släcker den där glöden. Och kan lyfta bort sleven, slänger ut den på en bänk utanför. Och så står jag och känner att det här är fan inte hälsosamt att andas in. Så jag öppnar den här dörren och börjar på något sätt försöka vädra. För att jag vill ju basta. Jag vill ju basta.
Vill inte ge upp.
Nej, jag vill ju ha det här. Jag var ju så nära målet. Mm. Och så bara, för varje vevtag så inser jag att även om jag nu får ut den här odören, den här giftiga lukten, så försvinner ju värmen också för varje liksom gång jag vevar med den här. Så att jag står och liksom blir frustrerad för varje grej jag gör. Och då rusar vaktmästaren in i omklädningsrummet. Och då står jag där naken med en hink med vatten och vevar den här dörrjäken. Och liksom, det enda jag får ur mig direkt, jag är lite skämt, alltså skämmigt sådär, men det är också en annan man som kommer in. Och så att jag får ändå liksom såhär, skit i att skämmas, så jag bara frågar, vad fan håller ni på med liksom? För jag blir arg på dem, att de inte har kollat att det är säkert att sätta på bastun innan. De har ju förstört min möjlighet. Och det som tidigare då var tungt och jobbigt, det blev ju ännu jobbigare efteråt, för då hade jag insett vad det var för något jag hade stått och liksom andats in i 20 minuter. Och de hade ju inte kommit ner för att brandlarm hade gått, utan de hade ju kommit ner för att det luktade ju bränt i hotellet. Och han hade ju rusat runt halva hotellets korridor och letat vad det var. Så att, ja, det var bara skit. Men
jävligt förbannad var det i alla fall.
Jag var fett sned i alla fall, och det var det som gjorde att jag bara så här, nu skiter jag allting. För jag hade ju tidigare bett Jesper och Lilly att liksom så här, hörni, kan inte ni ta intervjun med Cyberpunk, för jag är helt väck och jag tror inte att jag kommer orka. Och då när jag inte ens fick vara väck i fred, då var det som att jag bara, nej, nu kör jag intervjujäveln och tittar på den här gameplayen. Jag måste ju få huvudet liksom på annat håll. Så att, ja. Då kom vi dit. I alla fall. Sen kan jag bara fylla i att jag fick ju, de var ju snälla och gav oss två kuponger på gratis frukost på valfritt hotell. Och en fri natt fick jag också som kompensation och två lussebullar och lite karameller. De tyckte synd om mig.
Med rätta.
Så det var ju, ja, det var ju snällt. Ja, i vilket fall. Men vi var på Cyberpunk-visningen.
Yes.
Det var hög volym, hörru.
Ja, alltså det var som att man blev pressad bakåt i sätet. Det kändes verkligen i bröstet när det dundrade på där inne. Det var så här. Mm. Och jag är ändå sån som lätt blir påverkad av höga ljud, i synnerhet bas, på ett sådant sätt så att jag blir tårögd. Så jag satt liksom och blev typ känslosam innan trailern ens hade börjat. Jag visste liksom inte vad jag kunde förvänta mig, men det här ljudet bara tryckte till mig så hårt. Så det kändes mycket till och med innan de ens hade börjat visa någonting från själva spelet.
Mm.
Jaha, ja. Och hur var det sen då?
Mm. Hur var det sen då? Det var ju bara själva introljudet vi pratade om nu här.
Ja, nu. Och startmenyn som Jesper
alltså, helt om vi ska ta det i den här takten så kommer vi liksom få hålla på en bra bit in i 2020. Nej, men, så att, kom igen nu, alltså, spill the beans.
Så här är det, vi fick lära oss. Ni kommer ju få höra vår intervju här också inom kort med Holly Bennett och Emilia Kollat. Och det de visar i 45 minuter, det är alltså då när man tar sig in i
Pacifica.
Pacifica. Snyggt.
Men han kommer ju, eller hen, vi kan ju vara både kvinna eller man, kommer till Pacifica för att hitta Brigitte som exakt. Är någon form av ledare inom The Voodoo Boys.
Exakt. Mm. De styr ju i Pacifica. Mm. Men då är så här, ett av uppdragen som man ska göra då är att man ska ta sig an The Animals, som de heter. Det är en annan faction. Mm. Och de är sjuka huvudet för de pumpar kropparna fulla med implantat så att de blir starka och snabba. Liksom det är så här melee faction. Mm. Typ. Så att för att vinna The Voodoo Boys förtroende så gör man typ ett uppdrag åt The Voodoo Boys för att ta ner ett gäng ifrån The Animals.
The Animals har tagit sig in i deras område och tagit över The General Mall.
Ja, just det.
General, whatever. Ja. Ja. GIM kallas det för i alla fall, så de har tagit över där. Och vi ska in och rensa upp och ta över någon form av teknik som The Animals har fått fatt i. Mm. Som inte Animals brukar ha. De brukar inte ha den typen av teknik, vilket gör att The Voodoo Boys, eller deras ledare Placid, blir väldigt misstänksam mot vad de håller på med.
Det vore som att Lisa skulle börja spela Hearthstone.
Mm. Ja.
Ja, nej, men visst. Och en grej jag reagerade på, jag har tagit lite anteckningar också, man har ju möjlighet, de visar ju upp vilken typ av bakgrund du kan skapa din karaktär i. Om du vill vara nomad, eller om du vill vara street smart, eller nej, det heter
street
ju typ
kid.
Street kid. Mm. Ja, eller corporate.
Yes.
Och beroende på vad du väljer för bakgrund så får du också olika typer av valmöjligheter under dialogerna.
Mm.
Jag måste säga att jag var förvånad över att det var så få bakgrunder. Senaste gången jag så här valt bakgrund i ett RPG, det är ju typ så här Skyrim och Mass Effect. Och då är det typ så här 10 stycken olika bakgrunder finns.
Ja, det är sant.
Men det förtar ju säkerligen inte spelet.
Nej.
Jag får bara en reflektion.
Nej.
Ja, men vad tänkte de det mot liksom, det som hände då så här, i själva demot, combat mechanics och sådana där grejer? Jag tänkte direkt så här, första persons vin.
Mm.
Alltså, hur bra har de fått till känslan, skjutkänslan? Om det här känns som COD eller Apex, jag menar då, Guranem liksom, då är det ju fantastiskt. Jag är osäker bara på om det gör det. Hur hanterar de det? Det här är deras första FPS-titel. Mm.
Ja, det var ju ganska många fler element än FPS i det också, beroende på vad du skapar för karaktär. Om du kör liksom, de visade ju upp Netrunner och Strong Solo. Och Strong Solo var ju dels både mycket hand-to-hand combat också. Mm. Och Netrunner lite samma där, med en form av vajer i handleden som man kunde använda på olika sätt. Dels hacka olika saker och personer. Eller slice folk, eller strypa folk. Det är ju rätt gory, får man säga.
Ja, precis. Alltså det fanns ju stycken där du går in som en riktigt mellitung karaktär.
Yes.
Och bara mörsar med någon form av kulspruta.
Mm-hmm.
Och det här reagerade jag på, att fienderna stod som liksom shake dolls och bara skakade medans lemmarna började flyga efter att en livsmätare hade sjunkit ner till en viss nivå. Och det kändes lite för cartoony för resten av den setting som spelet och atmosfären vill sätta.
Det måste jag faktiskt tala med om faktiskt. Det kändes lite som när du fått den här perken i Fallout 3 där allting blir mycket mer gory och folk typ sprängs när de där. Alltså det var ju kanske inte riktigt på sprängsnivån, men det var nära. Armarna flög iväg som projektiler åt olika håll. Ja, nej, men det var...
Ja, och fysiken så här, talade emot. Du har en sån här superkanon som du kan slita av från en turret och så bara maxar med den. Och trots att du lägger 37 skott i bröstet på en fiende så flyger fienden eller rör sig inte en centimeter baklänges utan står still bara och skakar tills, som du säger då, lemmar börjar flyga åt höger och vänster. Det påminner som närmast om spelet Bulletstorm. Där du liksom gör poäng av att döda fiender på så mycket i kombinationer. Och, där fienderna liksom kan kastas upp i luften och sen hållas uppe flytandes på grund av hur snabbt du skjuter dem. Liksom. Så det fanns någonting där som kändes lite för oseriöst. Sen vet inte jag om det tillhör hela Cyberpunk 2077-låren.
Nej, det är svårt att veta relation. För det är ju liksom mest rulebooks och brädspel sen innan väl, så att det är svårt att veta om det är gory brädspel. Ja, nej, men det var rätt alltså grovt, men som du säger också liksom inte så himla verklighetstroget till skillnad från liksom mycket annat ändå, även om det är såklart inte verklighetstroget så sätt. Jag menar, det är någon form av framtidsdystopi vi ser. But still.
Ja, den var speciell, men sen är det ju så här, det finns alltid saker att hänga upp sig på. En sak jag har reagerat på är ju att det har kommit ut mycket, en grej som har dykt upp på många ställen från folk som har sett de här 45 minuters gameplayen och även de som har sett Deep Diven som kom ut tidigare i år då. Det är ju en 15 minuters sammanfattning eller ett hopkok ifrån den här gameplayen. Är att de har reagerat som att, ja, men det är liksom, men du vet så här, det är downgrade eller det är inte representativt med första trailern vi fick se hos Microsoft eller vad är det här? Och där kan jag bara tänka mig att, alltså, Holly berättade ju det i intervjun som du kommer föra snart, kära lyssnare, att det här demot har de varit på vägarna med sen i juni. Så det här ska man räkna med, har de jobbat med i början på det här året eller kanske ännu tidigare, och det här borde ha varit klart någon gång i maj. Så att just det här demot som alla har sett och just det här demot som de har använt för att visa den här deep diven, de här 45 minuterna har ju då inte läckt tydligen och finns inte ute på nätet, utan de har bara visats för de 30-40 000 som har sett det behind closed doors liksom under E3 och här på Dreamhack och så vidare. Så att man ska nog ta hänsyn till att det vi ser är åtminstone ett år mindre utveckling än The Final Game som släpps.
När är release?
Det är i april. De säger exakt datum i intervjun, kommer jag ihåg. Men det är april alltså.
Men då är vi ganska nära nu.
Ja. Men det är ju som du säger, att det, liksom, det här har ju visats sedan tidigare. För det fick jag höra någon snubbe säga liksom att de kan ju inte påstå att det här är nytt gameplay. Det här har vi ju sett förut. Men alltså, ja, det är klart att de inte kan plocka fram nytt gameplay till varje evenemang. Det vore ju lite väl.
Sen snubbar som säger det här har jag sett förut. Då kanske snubben har varit på något av de här ställena. För att det är egentligen, ska man tro på Holly och Amelia, det här är ju det enda gameplay de har visat, och de har bara visat det bakom stängda dörrar ända sedan E3 och liksom Gamescom och så vidare. Så att då har ju den här snubben varit på någon av de här ställena.
Eller så hänvisar han till Deep Diven som finns på YouTube. Han bara, det här har vi sett förut. Bara, ja, men då har vi ju inte sett. Det var 15 minuter ihopklippt med en berättarröst. Vi fick inte se det flow. Det vi fick se på gameplay presentationen var ju liksom ett helt quest.
Ja. Nej, men visst.
Och lite till.
Ja. Nej, men fan, vi ska göra så att jag tänker att vi rullar intervjun och det blir ju inte så mycket mycket fokus på, det är inga superavancerade frågor, men vi pratar ganska mycket med Holly och Amelia och jag anstränger mig allt vad jag kan för att inte bli för svängelsk i min, vad ska man säga, Göta kanalsvängelska. Men det går säkert bra. Fantastiskt kul var det i alla fall. Så att här kommer våran intervju med Holly Bennett och Amelia Collatt från CD Projekt Red. Okay, I think we're ready. So, we are sitting here, me and Sara from Female Legends. Hello. You're also a guest today for the first time at the podcast.
That's true.
Yeah. All right, cool. We just are kicking in here at DreamHack Winter 2019. We've just seen the gameplay demo for Cyberpunk 2077.
Yay!
And who... do we have the pleasure of bringing to the table today?
I'm Holly Bennett. I'm the UK Head of Communication at CD Projekt Red.
All right, cool.
And I'm Amelia Collatt. I'm Community Manager at CD Projekt Red.
All right, and here's just a little sound effect.
Oh my God, the amount of... I can't believe you're drinking Monster, because I can't believe... That stuff is bad for you. Yeah. But there is so much Monster energy at DreamHack. It is... I've never seen so many flavors of Monster if I have this DreamHack.
I just hope that I picked the right one, because I'm looking for the non-calorie... Yeah, this is
yeah,
the
zero sugar.
Yeah.
Because that's what's going to make it better for you.
It is. I used to tell me that, and I've lived to today, at least.
I mean, I have got a bottle of Coke Zero on the table as well. I'm not much better, but...
So when we spoke earlier, just right after the gameplay, I learned that you have been traveling almost around the world.
I have actually been around the world.
Yes.
Yes.
So the world is round.
It is. Yeah, okay. So I haven't done as much. So the Yasek, who was actually playing the game, he has done more than me, but I have only done 4 or 5 shows, my furthest being Australia.
All right.
We did the demo there. I've obviously come here, but Yasek has also done Russia, Italy, Spain. Did he not do? Russia? Oh no, it wasn't. Was it? He wasn't. It was someone else at Russia. So he did Italy.
We had 2 devs.
Yeah, he did Spain. I think yes, he did do Spain because he now knows the demo off by heart in Spanish.
And Paris Games Week.
Paris Games Week. He did
EGX.
EGX London. And MCM were back to back for me in London. That was intense because that was on the hour, every hour, last an hour, back to back to back to back to back to back to back for, it was 4 days at EGX and then 3 days at MCM. And the day before I had landed back from Australia. So I literally got off the plane, shower, change and went straight in for rehearsals and then did it back to back. So I've probably done the demo about 30 or 40 times. I think in total, I've probably shown it to about 30,000 people myself.
Oh, yeah.
And that's not including all the others we've done.
You're the biggest leaker, am I right?
No, I can say hand on heart, I have been okay with my territory so far.
Have it leaked anywhere?
Sadly, yes, in Italy and Poland.
Okay. Not my fault.
Your fault.
It's tough. People obviously just want to see it, and I get it, but... you know, we do kind of ask people to not film the demo. It comes with a lot of explanation. You know, we talk throughout the demo to explain kind of where it is. It's listed. The demo we were showing is in the deep dive video. Mm. So if anybody's listening to this, I'm like, but I want to see it. The deep dive video we released is kind of the 45-minute demo with just all the coolest bits condensed. Mm-hmm. So you are seeing what we're showing. Yeah. But obviously it does take place like halfway through the game.
Mm.
So it needs to come with some context.
Yeah.
And that's what we deliver on stage.
Yeah.
For example, I think it's an 8-page script that I have to learn.
Yeah. The teleprompter gives you like 8 pages.
No teleprompters.
No,
there's no teleprompter. The screen on stage is
memorized.
It's memorized fully.
That's crazy.
The screen on stage is just the gameplay. Otherwise I have to look.
Yeah. Okay.
I can do it almost by sound alone, but there are a couple of points without audio cues and I would then need to see the screen. I have done it completely blind, just in case one of the screens died.
just so I'd be able to continue the demo. But it is completely off by heart.
What is your background? You came to CD Projekt Red when?
I came in January. Yeah. I was at PlayStation 5 years before that.
Oh, you came January 2019?
Yeah.
And just straight out the road.
Yeah. Day one, they told me about Keanu Reeves, and that was the biggest secret I've ever kept of my professional career. And I did keep it a secret, obviously. So I was at PlayStation 5 years before that, where I ran a YouTube channel for them called PlayStation Access. So traveling for me is second nature. At PlayStation Access, if you put all the trips together, I was usually out of, away about 4.5 months of the year on trips. So I'm used to it. I can sleep pretty much anywhere now. And prior to that, I was at Bandai Namco.
Oh, yeah.
And I started my career at Bandai. And we were joking about it earlier, but that must be, 7 years ago? And I sent the press release announcing Cyberpunk.
Oh, yeah.
With a girl with the Mantis Blades, that I sent that press release as a PR executive. 7 years later, I've just come back to finish the job.
All right. Pressing that enter button.
Well, if it was only that simple.
It is that simple.
It usually is the hardest part, like the last straw. Just pressing enter and sending.
Because all your hopes and dreams are on it.
Mm-hmm.
Everything, not just you, but now nearly 950 people across 3 studios, across maybe, 15 offices worldwide, has made this game.
Almost 1,000 people right now.
Yeah, it's about 700.
I think it's over now.
I think it is. Over it was 750 when I started in January.
What would you say the increase from the development from The Witcher 3 is? 950 people?
It's huge now. So we're 3 studios across Poland, which includes the head office is Warsaw. Yeah. So the biggest bulk of our developers sit in Warsaw, along with things like
marketing, PR, HR, the entire administration, GOG as well.
Yeah, we also, GOG sit with us in our office. Yeah. And then we have Krakow, and then we have Wroclaw. And they're all sort of, some are on different projects, not everyone's on the same thing. Right. Some people specialize in certain things. But don't forget, since The Witcher, we've also made Thronebreaker, and Gwent is now out on iOS.
I am playing Gwent as... I hope
Papu Bourgeois will hear it.
Yeah, he will. He'll
it is, I mean, it's really living up to the sort of mentality that you feel from the CD Projekt Red games, that just full Monty. No stops. Yep. Like when first starting up the Gwent game, I first realized it's a little bit different from the Gwent system in the game The Witcher 3.
Yes. Yeah.
So I thought, okay, they have done something to it, but then all the, the perks, the leveling system, the reward system, the if you could say career system, it is crazy polished.
Yeah, but then there's a whole team dedicated. It's called we call it the Gwent Wing. Yeah. And like you go in and the Gwent team will sit together and there's the big Gwent sign on the wall and it's kind of decorated like Gwent. And they churn out some of the most incredible concept art. Oh, some of the artwork they make. Amazing. Oh my God. The Gwent team especially kick out some of the most stunning, like Witcher-esque, like, because that world.
When I first downloaded it on iOS, I downloaded it on a Friday after I realized that it was out on the phones. And the Monday after, I got the weekly report for screen time, which had increased by 65%.
Yay.
Last week, and I just realized, of course, because I've plunged a lot of hours into that game. It's really good.
Yeah, we forget that we have people working on those kind of things. And CD Projekt, for us, Cyberpunk is a big, big title. So it is a big studio.
So, and maybe we will see then a card game for Cyberpunk as well. Okay,
we actually do get asked about that a lot. That is a pretty popular question of, but you've got Gwent. Gwent's on iOS. Play Gwent.
So... will Gwent be in Cyberpunk 2077?
No, I don't think so.
I don't think. I mean, that
we will have like different mini games.
Yeah.
There's other stuff.
The hacking game.
Other mini games.
Yes.
Yeah.
We'll have mini games like hacking. We'll have racing in a game. We'll have boxing, and probably many, many more of activities. Mm. But like we need to, because like with Gwent, it was super easy to pick up because that was the main activity when you were doing after, questing and, want to relax for like 5 minutes. When it comes to Cyberpunk, we just need to wait to see what community picks up and how we feel about making I don't know, standalone game like Gwent, but like it's way too early to even talk about that.
Yeah. Of course, yeah. Gwent just came.
It was a natural decision. Yeah. It was just like that easy.
Communities have made it happen, didn't they?
Yeah. So let's talk about the demo again. It's set in a I should ask, is this a main object or is this a side mission that we saw?
This is main quest.
This is main quest.
This takes place roughly halfway through the main quest.
All right.
So this isn't a side mission. This is something that you will be doing for sure.
But would you say that the level of polish or the level of development through different side quests could give the same kind of experience with the same kind of affection to characters, to plot hole, you know?
Yeah, I mean, that's what we do. Yeah, like, we take story seriously. Yeah. You know, story for us, it's like a core pillar. Like, it's what people know CD Projekt for.
Yeah.
So even side quests, everything we're working on is done with the same love and detail, and the story team are just, I mean, Pavel Sasko is always and forever one of my favorite people at CD Projekt. Very famous for doing the Bloody Baron quest in Witcher 3. He's leading up teams now on story. Yeah. And it's taken, side quests are given as much love and attention as the main story quest. There's no, you know, it's throwaway content here. They take it.
Yeah.
It's serious.
And Pavel actually likes to say that he hates fetch quests. So this is like also one of our rules that, you know, we want to avoid them because, you know, game has to tell a story. Mm. And even if we have to fill that story with like side quests, right? Because like you meet a character during like main quest, but you want to find out what's happening more with that person, you go to side quest. And this is our opportunity to make them as good as mains. Hence why, you know, fetch quests wouldn't really work in here.
No.
They're not storytelling quests.
Yeah. The bank quest in The Witcher 3 is still one of my favorite quests of all time.
One is with the pan.
The pan?
Yeah.
I love the one with the pan. But there's a quest in The Witcher 3 where you have to go to a bank and you go to the window and they're like, oh, you need this form, go to this window. You go to this window, you get the form and you bring it back. And it's like, no, I need to go to this window because you're a witcher, not a dwarf, go get this one. And it is literally like an administrative. It's one of the best quests. That and the missing Winky. A quest for the missing Winky.
Blood and Wine quest.
It is Blood and Wine, yes.
I'm playing The Witcher 3 right now, so I have a lot to look forward to. Right
Blood and Wine is my favorite.
I haven't really dug through that yet.
It is on another level. Yeah. Blood and Wine is... Heart of Stone will make you smile and laugh, and there's like a heartfelt warmth in it.
That one is a good one.
And then Blood and Wine is just...
All in.
I've heard that.
The hungover French werewolf, I think, is still the French wolf is still my favorite.
Would you say that when looking at the demo that you showed or the gameplay demo, I realized that sometimes you were in first person while driving a bicycle or bike, you know, and then you went to third person.
Yes.
Was that manual?
Yes. So when you are driving, like on the Yaiba Kusanagi, the motorcycle, you can switch perspective.
Yeah.
The game itself, so when you are walking around Night City as V, it is a first-person game that we're very much sticking with. It's always been what we've done. Mm. But with driving, you do get an option that you can pull in or out of first or third to help you with the driving. Because, you know, Night City is big, you know. We want you to go through it. We don't want people fast traveling and missing things because it is dense and it is vibrant. It is alive. Mm. And, you know, you want you to miss it.
There is always something happening in Night City, wherever you go. So that's why we even, you know, we would like to have people walking in Night City instead of even driving to actually, you know, look up, see all the skyscrapers or like, you know, all the ads and stuff.
I saw one of the skyscrapers get demolished by some kind of police big ship that just pumped. Would I be able to intervene in that kind of spectacular, you know, that stuff?
You'd have to wait and see.
Yeah. Okay.
There are some moments where people
That leads me actually to the second question, is that the map has to be more vertical.
Yes.
Am I right?
Yeah. Yes.
Both upwards and downwards, I guess.
It's more dense.
Yeah. It is more dense. So it's not maybe, I'm not sure if you can say, but is it bigger or smaller by the area than maybe The Witcher 3?
This is more of a complicated question, because if you were to say, it's not as big as The Witcher, everyone will focus on the fact. But The Witcher was rolling countryside in like, you're in a city.
Yeah.
So as far as what you've got to physically explore, Night City is big. It's going to feel big. You're not going to get, oh, it's not as big as The Witcher. It is hugely dense, and it has got a verticality you've never found in The Witcher
That is that's the point I'm looking for, because we are, the podcast that you're actually guests on right now is called Öppna Världar. And that means open worlds.
That makes much more sense.
Thing is that we all have one thing in common, and that is that we're quite tired of every publisher and developer just making open worlds, because you can never get the time you need and want to play all through it. So what if you say that it's more density, maybe a smaller map, that is a good thing. And I think a lot of players feel the same way. So if you say that maybe the area from this side to that side, it's not as big as in The Witcher 3, but the area is a lot more density and more verticality.
The traversing of it and what there is to feel happens. It's got a lot more to feel and to enjoy and to be a part of than, you know, taking Roach and having to gallop to try and find the next settlement.
Plus, you know, like, exactly, like, in The Witcher, everything was flat.
Yeah.
So you had to travel, let's say, I don't know, like 10 kilometers, right? Mm. In here, you might go like, oh, I have to start here, then go like second floor and then like go back down then again. So the distance will might be like similar than you would do it in The Witcher, but it would feel, I don't know, smaller, dense.
Will there be a lot of walking upstairs, or is there an easier way to traverse these buildings?
So depending on how you traverse, we're just going to try and make things feel as natural. So we're not going to have you bored of walking upstairs. That is not what we're going for.
I didn't think so.
No, we have some very talented level designers who take these kind of things in mind. What we're hoping is we're going to create such an alive world that even if you are walking up the stairs, you are looking in every other direction, because there's so much going on. Like, even the in-game ads team, like the stuff they're creating is so incredible.
So will you be able, maybe too much of a question, but I'm really curious, because everything is connected in Cyberpunk 2077. You couldn't overstate that more in the demo. Everything is connected. Everything.
Yeah.
Like these guys that is training on the gym, the guys that is going to lift some heavy weights.
You
hack into that stuff and then just drop it on him, which is crazy. I just felt, ouch. I don't want to do that.
Yeah, that's why you always go to the gym now.
Yeah,
that's why you always have a spotter.
Yeah. But will you also be able to do some quirky small things, like actually go to the web? I mean, is there a web?
Well, I mean, you saw we went to cyberspace.
Yeah, we went to cyberspace.
That is what, like, that is where the Netrunners, that's
seems
what
like,
they do.
Like, Facebook in 20 years.
Yes and no. There is, like, no proper internet like we have right now. Because after Fourth Corporate War, the net, you know, also broke down.
Yeah, okay.
So right now everything is, you know,
the dark net.
Not the dark net. But, like, you had the access point to the camera, right? City is full of these. So if you want to connect to something, you need to find access point to, you know, link yourself, and then you'll have like all the things that were connected to the access point, and that's how net works in 2077.
Yeah.
But then also we have the cyberspace, and then there is Blackwall, which is like this, like think of like firewall, right? So you can go in, but you will not be able to come back.
Oh, now I get it.
Now that last bit's starting. Now you're starting to see it.
Oh, okay, okay.
Beyond the black wall, as Brigitte says.
I just want to say it out loud. Is that some crazy virus trying to get in, right? Is it some...
Well, have a think about what I was saying on stage about maybe who we were trying to contact and where she had been and what she had done. And maybe that'll give you some idea of who was trying to break through.
Yeah, we will probably talk about that a lot.
Okay, yeah, I am.
But I'm thinking also, when you guys are around, you said this was the first time the game crashed.
Oh, I love talking about this. Yeah, so look, we're showing a live gameplay demo.
Yeah.
At the end of the day, this is not the final game because we're still working on the final game. Yeah. You know, we've been showing this demo, so the press were luckiest. They saw it first at E3 and at Gamescom. So that was what? June? We're now in December, she says, looking at you for... We're in December? We're in December.
Not yet.
Tomorrow. We're in November. I was looking at you for comment. You were like,
sorry, I had to think, right?
But yeah, you know, you can't do a live gameplay demo. I, you know, even at my history, at PlayStation, we've had E3 stage demo crashes. I'll be completely honest. We had one in Australia. We had to reset. It wasn't crash, but it was a reset. We just weren't happy with something. And we just said, look, we'd like to reset and try again. We think you're not getting the best experience. And they weren't. So we did a quick reset, maybe 30 seconds into the game. That's how quick I'd sort of clocked. This time was a full crash to Windows. It happens. If anything, it was definitely a live gameplay demo.
Yeah,
which, you know, it's not nice because, again, when we do these things, we want you to have the best experience possible. We want to get that 45 minutes. I want you to be completely lost in Pacifica. I want the bass of the music running through you. I want you to feel like you're there. Obviously, that removes you. You know, that moment of me going, welcome to cyberspace. It's meant to be a big moment and then it happens. So I am sorry. it doesn't necessarily mean that's happening in April. It is just we are showing a very small piece of the game on a demo that we've been using almost constantly.
It had to happen eventually. I'm not sure
if you heard it, but
there was a guy that was shouting, yoohoo! When the game crashed, and I thought it was me.
At least he didn't shout, you're breathtaking.
No.
That's old.
No, now we're done with that, honey.
But the thing was that I actually thought at first that this is a part of it.
The cyberspace. Yeah. Because it did look like, because obviously that was the boot running in the background.
Yeah, it was.
No, it was meant to be actually cyberspace. Yeah. So it couldn't have really happened at a better time. Yeah. But it's just luck, you know, when you are doing these things, you know. Jacek himself must have played this game about 100 times. That is probably my 30th or 40th demo.
But was this a slice from the final game, would you say? Or because a lot of developers, of course, make their slices and, you know, separate demos for
each game. Oh, yeah, I know what you mean.
Or is this a cut from the total game that we have seen?
This mission
will be part of the original.
That's the main objective, as you said. Halfway through the main campaign, you will play this.
Yeah.
Now, I don't know what might change, little tweaks and changes, because obviously there's been a lot of development since we took this demo in June and started going on the road with it.
Yeah.
So I don't 100% know if it'll be like for like when you finally play it, but the demo, the story, that's the game.
It is there,
And Keanu's role in this, Keanu Reeves that plays Johnny Silverhand, am I right? If you compare his character to, let's say, Triss Merigold or Jen, you know, the size of the character, how big of a character does he have in the story?
It's more like Triss and Jen combined together.
Yeah, oh, yes, that big.
He is like... Wow.
A lot of lines,
he's
right?
He's a supportive role. He is not the main character. V is the main character. But he is right next to V for a hefty... chunk of what you're doing. I know you saw him in this demo, so you can see how he appears and how he interacts. Johnny's a very interesting character.
Will you be able
do not to say what I think of I knew it. Johnny Silverhand is a digital AI construct.
Okay. Well, anything is possible in Cyberpunk, right?
Anything's possible in fan fiction, my friend. That doesn't necessarily mean it's happening in the game.
What
are you doing in your spare time on Tumblr is not my business.
You can try. If you succeed, let us know.
Yeah.
We all need Keanu Reeves in our heads.
Yeah. I heard he's a pretty decent fella. Right?
He is lovely. I was very lucky. I got to meet him after E3 because we had one of my media did an interview with him. And he is an utter gentleman. He's exactly what the internet says he is. Not disappointing at all.
No.
He was very, very charming and very kind.
I would love to end on that note, but I have one more question.
How would you end on the romancing Johnny Silverhand question? I mean,
just leave it right here. You know? But I'm thinking the protagonists is voiced by someone, of course. There are two voice actors. Yep. Am I right? I haven't found out who they are. Do you know?
Yes. Sharon Milley for female V.
Could you say that again?
Shara Milay.
Okay, yeah.
And Gavin Drea for male view.
Gavin.
In English.
Yes. Oh, yeah.
And then obviously the game is in a number of different languages.
Right.
Including Chinese.
Chinese, Polish, Italian, French, German, Spanish, Japanese, Russian.
Are you talking about the dubbed versions?
Yes.
Versions,
we're talking both sub and dub.
Because I was actually thinking they are talking about the in-game languages because we heard French,
heard Haitian.
Haitian, yes. Yeah. Are there more languages in the game that we will hear and get translated like that? Because when he spoke to people that he didn't understand, his chip was translating for him.
You had a piece of cyberware installed by your Ripperdoc. Which is a Kuroshi eye implant. It has a very fancy name that I cannot remember off the top of my head.
Kuroshi Optics.
Okay. The actual name of the thing. It does have a crazy name that I've not been able to remember today.
Is it there by default?
So it is sort of a story implant.
Okay.
So you won't go into Pacifica not being able to understand the Haitians because you don't have it installed.
No.
So you will have it as part of the story to get you to that point.
But you could also do the quests before that part and not really understanding stuff.
That I will actually say I'm not going to comment on because I'm not 100% sure how the story team have got that one laid out. Yeah. And that would be really inconsiderate of me to guess and then get it wrong, because that's not really fair on you guys or on the story team for not getting the information correct.
Yes, and we don't really want to reveal everything.
Yeah.
Of course not.
Where's the fun?
Yeah. You're still like, there is a lot that we want people to discover. And we're getting very close to April. Mm. We're getting very close to people being able to find out these things for themselves. And we want there to be things for you to discover. And I know people are dying for information and would love us to reveal everything. But much like Johnny coming out on stage or Keanu Reeves coming out on stage at E3, there is so much to be found in surprise. Mm. There's so much excitement to be found in not knowing all the secrets.
Mm. So many emotions.
So many emotions. And that's what we want you to have in April. And that's sometimes why, you know, we're like, no, we can't tell you that. Sorry, that was a secret. We want you to really jump into the city and really get lost in something that we've created for you. That's right, really cool. What we want.
So where are you guys heading next?
Dinner?
Yes.
No, I think we're going to get something to eat. We've got a cosplay competition that we're going to be doing some stuff with. Then we are back tomorrow doing one more live gameplay presentation. And I believe that is the last gameplay presentation of the year.
Oh.
At least from what we know.
At least what I've been... I mean, I might get a phone call tomorrow. I'm like, can you come to this country?
Oh,
and
yeah?
I always say yes. Otherwise, it's back to the office. There's a lot of work to be done before April, a lot of planning to be done before April. And eventually, we'll be allowed to go to the Christmas party, won't we?
Yes. Our Christmas parties are the best.
Yeah. I actually went last year before I was hired and I hadn't, I wasn't starting till January, but they let me go to the Christmas party, which was very funny because there was a couple of people who knew me from YouTube. Were DMing me being like, I think you're at our Christmas party. There's someone that looks like you. And I'm like, shh, no one knows. It's a secret.
Well, you got to stay a secret. Behold. Do you have any questions?
Well, how do you keep your energy up when you're doing this like 30
pharmaceuticals.
Plus times?
Pharmaceuticals. No, I'm joking. Okay. No, thank you. This is probably the wankiest thing I'm ever going to say. I really fucking love my job. Like, I really love my job. I've always wanted to do this kind of thing, and I'm genuinely at a studio I've always wanted to be part of. And you just sometimes you're just like, holy shit, I'm representing Cyberpunk. Like, I work for CD Projekt Red, and it's an exciting project. So it's not hard. I do get tired, and I can get ratty. But as soon as you're in game mode, you're just like, this is literally what I live for. Like, I don't live... I don't work to live. Like, I don't live to work because this is very much who I am. Like, video games are who I am. So this is exciting for me. And also, this is my third bottle of Diet Coke.
Mm-hmm.
Plus, like, we have, like, really amazing community supporting us everywhere.
Everywhere.
So, you know, we get their passion and it's like, we can't really disappoint you. So, you know, this is our energy, like, we have something that you're excited about, we are excited about, let's be excited together.
Yeah. Because someone asked me once, like, do you get nervous before you present? I've been presenting for years, so no, I don't get nervous about presenting. I get nervous because I'm representing the hard work of 950, maybe 1,000 people. If I don't do a good job, if I don't bring the energy, if I don't bring the vibe, if I don't care, I am letting down people who are working really fucking hard to make something amazing. And that energy is what pushes you through because you're doing it for them. You know, there's people working super hard to make something great. So this is my job. My job now is to go and spread the message, and I have to do right by those people as well. I have to put on the show and make sure people feel like they're in Night City for that 45 minutes because it's what the team back in Poland deserves. They deserve for me to go out and work hard and represent them with the energy and love that we have for our studio.
Mm. Well, we sure felt like we were in Night City.
Fuck yeah.
Well, it was amazing, and I felt a lot of stuff, and the bass was real, like it hit my chest.
God, so. I can't tell if, like, every time I feel like anything bassy now, I'm like, oh, I'm back in the room. We were trying to eat lunch yesterday while they were playing the music, and as you were like swallowing food, you could feel it vibrating through you. We're like, I'm too old for this.
Well, the game is out in April.
Yes, it is. Yep, April 16th, 2020, if you want to be specific. It is
2020.
April. Yeah, well, isn't that funny?
Yeah, it is.
It all started with Cyberpunk 2020.
Yeah.
Actually, 2013.
Well, 2013. But the very first Cyberpunk was actually 2013, but it was 2020 that made it big.
Yeah.
And actually, if you love like the idea of Cyberpunk and the world, and if you are desperate for information, I highly recommend you pick up Cyberpunk Red. It is the latest of the tabletop games. It fills in the gap between the years 2020 to 2076.
No shit.
So in terms of the lore and the way Night City has developed and changed, ready for the game.
Huh.
And also it supports the wonderful Tellurian team, Mike Pondsmith.
And Jay Grey.
And the people that have really just helped make Cyberpunk 2077 happen. So if you're a lore nerd, I highly recommend you pick up the tabletop books, even if you don't play. Because there's some delicious story in there.
Mm.
Like, 2020, you'll learn all about Johnny Silverhand, who he is, where he's from, who he's back. That's all there. Okay. He's from Cyberpunk 2020.
Those books are going to sell out now.
They already have. ever since we announced the game, they've been reprinting like crazy.
Yes.
They're all back in stock now at the moment.
Mm.
But if you're a lore nerd and you just want to understand the world, like, who are Trauma Team? Who's Johnny Silverhand?
What's Arasaka?
What's Arasaka? Why are their weapons called Militech? That's all lore. That's all there. Mm. Go read the books. The new one's just come out. It's Cyberpunk Red, which I love the name of personally because like our worlds have merged. But it will lead you up to 2076 in terms of lore, what's happened in Night City, the Corpo Wars, who's won, that kind of thing.
But we will get lore in the game as well.
Oh,
right?
Honey, you're drowning in that lore.
Yeah.
But if you need a little something.
There's no Destiny story here. Just the lore.
Destiny has a fantastic story, and I actually won't hear that. Destiny is like Dark Souls. If you want it, it's there. Yeah. And if you didn't find it, you weren't looking for it.
So you're this is a confirmation that
Destiny has a story?
Yes. And if you really have to dig through the game to find the lore in Cyberpunk?
You've played The Witcher. You know it's going to hit you around the side of the head.
We write
stories. Yeah. We're story people.
Yeah.
But that's what we do.
Yeah.
It's right there. It's the affiliation to enjoy, to delve into, get lost into. It's there to take your imagination to another level.
Yeah.
I have full faith in the story team.
And additionally, even if you don't know lore of Cyberpunk in general, you will still enjoy playing 2077 because you will get to know many, like, what's Trauma Team as well. Like,
cause it's standalone. Yeah.
So we have everything in there. But then if you already know the lore, you'll be like, oh, okay, so this happened. Or like, okay, so...
You will get the reference.
Yes.
Faster. Yeah.
It's great if you can't wait till April.
Yeah. I actually wonder if could you get that on the audiobook? I got to look it up.
No, it's a...
There's no audiobook.
Because it's a tabletop, so it's like a rule book. It's a lore book. But it is still got stories in it and characters, so I do recommend picking it up.
Cool. It is available on Eritosarian store. You can buy it either printed version or PDF.
All right, cool.
There you go.
Well, thanks.
Thank you.
For coming on the show.
Yeah, pleasure.
It was really interesting. And good luck to you guys.
Thank you.
Thank you.
For
thank
the
you.
Next eventual trips this year and next year.
It's not, I genuinely don't mind my travel. I look forward to it. So.
That's cool.
Yeah.
Okay. Thanks.
Thank you very much.
Thank you.
Det var intervjun. Nu fortsätter vi med svenskan här. Tycker jag i alla fall. Du var inne på teorier där, Sara.
Mm. Alltså jag tänker på, nu ska vi se här. Holly hintar ju i intervjun om vem det är som döljer sig bakom The Black Wall.
Exakt.
Mm. Jag insåg ju där då vem det var hon pratade om. Har du kommit på, Aron, vem det är?
Det här blir roligt för att nu när ni hörde intervjun så satt jag och bara aha, som att jag fattade. Men jag trodde att jag fattade något helt annat än det ni tre fattade. Jag fattade uppenbarligen inte för fem öre. Jag trodde att de fortsatte prata om en brandvägg eller ett virus.
Ja.
Men nej, jag för fattade verkligen inte alls.
I själva presentationen, precis i slutet, man får se några klipp från det här cyberspace.
Just det.
I också den här deep diven som ligger ute på YouTube som är typ 14 minuter långt, så får man ju se lite klipp därifrån när man för första gången kommer till cyberspace.
Direkt i början på klippet till
och med. Ja, precis. Där Brigitte står liksom och pratar om vart man har hamnat och vad som finns där. Och så säger hon också liksom att ingen har någonsin kommit tillbaka från andra sidan av The Black Wall. Jag hoppas att jag kommer ihåg rätt när jag säger Black Wall.
Nej, men det stämmer.
Och så, ja. Ingen har någonsin kommit tillbaka. She will be the first.
Ja, vem är det? Vad menar
precis.
Du?
Och det pratade vi om lite i intervjun och Holly, jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa, men det var ju lite så här, ja, vem tror ni det kan vara? Vem tror ni det kan vara liksom? Jag vet.
Alltså jag sitter på, jag spricker här nu.
Alltså, jag det är ganska self-explanatory. Nej, det är ganska self-explanatory egentligen, alltså så. Så att jag tänkte så här. Det är någon och Obi vet också. Det är en kvinna på andra sidan The Black Wall. She will be the first som kommer tillbaka, uppfattar jag Brigitte som. Och det är självklart Alt Cunningham.
Lisa, fattar du något?
Jag fattar ingenting.
Vi pratar jättemycket om Alt Cunningham i intervjun ju. Holly och Amelia nämner henne flera gånger. Alt Cunningham är alltså Johnny Silverhands gamla flickvän. Som har försvunnit. Jag vet inte, det finns ju som att det finns någon vag tanke kring att de försöker hitta henne. Alltså, och när Brigitte säger she will be the first. Den första som lyckas komma tillbaka från andra sidan Black Wall. Det måste vara Alt Cunningham.
Ja. Huh.
Och när...
Jag är helt paff alltså. Jag måste ha varit så jävla drogad av stelrök.
Tur att Sara har koll på grejerna.
Men det här har jag tänkt på. Ja, men jag har tänkt på det här sedan dess. Jag, bara, men det, jag kom på det då. Jag bara, det måste vara allt. Och sen så kunde jag inte låta bli att googla lite också. Men, ja. Jag kanske skulle spoilervarnat ens innan jag sa vem jag trodde det är som finns där bakom. Det är en teori, men jag måste säga att det är den enda, enligt mig, den enda troliga teorin.
Fan vad coolt. Det låter ju mer coolt än att det liksom är Norton antivirus som
knackar
på
dörren. Ja. Var det han som Obi? Jag måste
Obi också taggad.
Ja, han är taggad. Obi, kom.
Det är nästan så att man tror att det är någon annan som håller på att låtsas skälla, för det låter ju för gulligt alltså.
Ja, var det Norton som stack till Bahamas och blev hittad där av CIA eller? Nej, det är en annan historia.
Ja.
Det här är fantastiskt.
Mm.
Nu är det bra tryck här. Apropå bra tryck. Har någon av er två någon gång tagit upp Life is Strange? Om vi lämnar Cyberpunk nu. Ska jag berätta om de här två liren?
Ja. Tell us all about it. Jag har aldrig spelat. Jag vet ju vad det är. Jag har kikat på det. Aldrig spelat det.
Okej. Lisa?
Nej.
Alltså så här. Life is Strange 2 blev jag klar med. Det släpptes i tisdags. Sista episoden av 5 då, som har varit ute. Titta, det är slevröken som påminner sig här. Så fort jag pratar om det så. Men, där bröderna Diaz tyvärr i första avsnittet, eller första episoden av Life is Strange 2, så är det två stycken bröder med latinamerikansk bakgrund som får se sin far gå bort på grund av en trigger happy cop. Och sen så är de på jakt liksom, för att de inte har förtroende för rättsstaten i USA. Eller, ja, de är på flykt menar jag såklart. Och de vågar inte lämna in sig och liksom någonting händer i alla fall som gör att de är på flykt. Och de vågar inte ge sig själva till polisen. Mm. Så det behandlar ju liksom deras flykt och människorna de möter genom ett USA, delar av USA åtminstone. Och det är då Sean, storebrodern, och Daniel, lillebrodern, som är då runt 10 år. Lillebrodern då, Sean är väl kanske 16, 17, 18 någonstans. The Life is Strange 2 gör jämfört med tidigare två utgåvor, den första Life is Strange och även uppföljaren då Before the Storm som hette, som gjordes av en annan studio. Det är att de fortsätter göra samma typ av spel liksom. Det är narrativt drivet. Det är verkligen inte så mycket gameplay-fokus. Gameplay-fokus. Jag lovar, sen jag började prata om den här jäkla sleven igen, så kom min grogg helt tillbaks. Jag är helt sänkt i skallen här. Det är som inte så mycket spelmekaniskt fokus. Och det som är det fina är ju just hur de lyckas toucha på problemen med USA idag. Det är så fruktansvärt relevant. Rasismen, fördomarna och inte minst hur alla grupper i samhället som är utstötta. De fokuserar för att de här bröderna träffar väldigt mycket människor från utstötta grupper i samhället. Bortprioriterade, om det är så äldre som bor i de minsta liksom minst gynnsamma småkommunerna, eller om det kanske är de hemlösa som lever på gatan och liksom lever för dagen, jobbar extra här och där för att liksom ta sig runt, bor i tält eller bara allmänt. Alltså det touchar på så många delar av det nordamerikanska samhället som är. Det finns till exempel en rad där Daniel, 10-åringen, frågar brorsan i 5:e episoden. Han frågar liksom, varför finns det en mur vid gränsen till Mexiko? Liksom så här, ja men de vill inte att de ska komma hit liksom. Men varför finns det ingen mur på gränsen till Kanada? Bara så, alltså de är inte. Och svaret är så här, jag har ingen aning liksom. Men spelet och i episoderna, det är inte ett dugg oroligt för att toucha på de här områdena och utan att behöva skriva en på näsan. Det blir ju väldigt uppenbart vad de vill säga liksom. De vill ju lyfta problemen med klyftor i klassamhället och med problemen med fördomar och rasism och immigration och så vidare. Så att, och de gör allt det här på ett sätt som såklart, det blir väldigt mycket melankoliskt att spela de här episoderna och följa de här två bröderna. Och vad jag har förstått nu efterhand är att det finns, till skillnad från första säsongen av Life is Strange, det första Life is Strange, där fanns det ett slut. Här finns det tydligen 7 olika slut. Alla leder till ju så att säga samma upprinnelse, men hur den upprinnelsen spelas ut kan den göra på 6-7 olika sätt, om jag inte har tolkat det här fel. Och jag har läst några nu efter att jag har varit klar, så jag har läst några recensioner av det som har kommit ut där ingen har fått mitt slut, till exempel. Några har fått varianter av den, men mitt slut, ja, jag ska ju absolut inte gå in och spoila såna här grejer, men det är ett helt makalöst jäkla slut. Alltså det är ett sånt otroligt upprörande Och upplyftande på samma sätt slut för de här två bröderna. Det är, och även, alltså det är hela tiden den här, även om du hittar någon form av ro inombords, oavsett vad det är för scenario som utspelas, så finns det också någon form av oro som är inbäddat i den här ron, om du förstår vad jag menar. Det är inte bara life is good eller liksom life is bad, eller jag tänker inte säga det är life is strange, utan det är liksom, det finns någonting där som gör att det inte är helt svart eller vitt bara. Jag är oerhört imponerad över vad de gör här. Och jag är glad över att de så skickligt behandlar många av de här ämnena. Och de har alltid haft en superbra representation. Det finns en annan scen i fjärde episoden där de pratar, där äldsta brodern pratar med lite av en spoiler kanske om du inte har spelat fjärde episoden. Men jag kan säga att i och med det här, idag finns alla fem episoder ute också.
Mm.
Men det finns, man kan säga så här, det finns scener där de har dialoger med varandra som verkligen tar all form av stereotyp eller fördom du har kring hur en karaktär som står i en viss relation till en annan karaktär bör agera för att driva narrativet framåt.
Mm.
De tar bort allt sånt och bara presenterar ett helt annat scenario som funkar. Jag vill som sagt inte spoila, men det är väldigt, det blir väldigt autentiskt på ett sätt i vissa av de här scenerna. Och jag tror att det är det här som är min take på Life is Strange. Varför jag älskar det de gör, även om de tafflar på massa områden, don't know. De kanske liksom missrepresenterar ungdomar i vissa scenarion, hur de karaktäriserade, hur deras manus är skrivet och så vidare. Men de gör ju berättelser om vardag. De gör ju berättelser om människor utan att det ska handla om en Kratos som ska mörda de stora antika jättarna från norr, eller liksom Call of Duty där hela världen står på brinken av 40 atombomber varje minut. De gör de här jäkla berättelserna och jag kan inte komma på vilka andra som har varit där. Alltså, Telltale kanske var där lite med några spel, men det var alltid sjukt jäkla dramatiskt, alltså liksom Wolf Among Us, men det var ju fabler, och ja, men The Walking Dead, då är det ju odöda som går liksom. De har någonting här, även om de gillar att leka med någonting övernaturligt också. Det är, ja, ni hör ju, jag ska inte gå på. Det här är helt fantastiskt. Jag tycker att man vinner mycket.
I sig så är det ju intressant. Men jag tänker att det också nästan förtjänar ett eget avsnitt. Hur vardagligt kan ett spel vara?
Eller hur?
Ja, ingen dum idé faktiskt.
Eller hur? Alltså du spel, här är det så här att du vet, någonting som återkommer i varje episod är att Sean, han älskar ju att rita.
Mm.
Och det är så här, många gånger så går han till en miljö där han är just där och då. Det kan vara att de sitter ute i skogen, de har hittat något ställe, de har slagit upp ett camp, eller det kan vara att han är på motell, whatever. Och det är inte bundet till main story. Men om jag går till en stol och sätter mig, så plockar han upp sitt skissblock, och då kan jag liksom så här titta upp, fokusera, då håller jag bara in en knapp. Och så har jag hållit i den och så tittar jag ner och så rör jag på lefter styrspak, eller vänster styrspak, lefter styrspak, fan går det väl. Ja. Och så ritar man, du vet, som man ritar skisser och ritar av miljöer, och på något sätt får ju det en att relatera till den personen Sean är. Du förstår ju verkligen hans, det är hans sätt att processa kanske stunder, även om det inte skrivs på näsan, så får jag tillåtas tolka det själv. Att så här processar han en stund genom att sitta och rita, och det tar mig 30 sekunder, 45 sekunder att göra det spelsegmentet. Och det är superenkelt, men det är så extremt viktigt för karaktärsbyggandet. Speciellt när det är återkommande också, en eller två gånger per episod typ. Ja, nej. Ja, jag är extremt imponerad.
Ja. Men ska vi,
och det gör mig, ja.
Mm. Ska vi gå vidare från vardagslivet nu? Eller?
Ja, nu ska vi gå till det helt sjuka.
Ja.
Alltså,
förutom du då.
Mm, eller hur? Hur kunde jag? Jag började ju inte avsnittet med hosta.
Nej,
det var ju när jag berättade den där jäkla historien.
Ja, du lät väldigt pigg innan nu.
Mm. Okej. Okay. Superliminal.
What?
Eller hur? Det var vad jag också tänkte på när jag såg mejlet trilla in i våran inkorg. Bara, vad fan är det här nu igen? Pusselspel. Och så ibland när jag tänker så här, okej, men jag ska fråga resten av panelen om de vill spela någonting annorlunda. Liksom. Så kollar jag upp om det finns några trailer som verkar vara intressant. Och så såg jag den här trailern och bara, fan det här känner jag igen. Och det var något jag sett tidigare om, något Kickstarter eller var någonting. Men jag frågade faktiskt er allihopa, Lisa, om det var någon som var intresserad. Det var ingen som var intresserad.
Ja, jag hann ju inte. Jag gillar ju pusselspel. Men
ja, det här är ju the shit alltså. Det här var riktigt coolt måste jag säga. Jag är inte klar med det. Men jag är ungefär 60-70% igenom. Det är inte jättelångt. Men basically, du är en patient i någon form av testklinik. Det börjar bra. Och du vaknar upp till en klocka som alltid har, jag tror att den typ står på 08 eller vad fasen det är. Normal tid att vakna upp. Och sen så går du igenom korridorer och blir guidad av en röst i högtalarna som säger liksom, det här ska du tänka på, det här ska du tänka på. Så finns det olika lappar runt i miljöerna. Och så ska du liksom ta dig igenom rum för rum eller korridor för korridor. Och lista ut hur du egentligen tar dig vidare, det är det. I varje rum så finns det en dörr. Och du ska alltså gå igenom den dörren. Den dörren kanske sitter 10 meter upp på en vägg. Och du står ju på golvet, så hur tar du dig dit? Det finns inga stegar. Men nu ger jag ett exempel här. Men mitt i rummet så står det en liten pall med ett schackbräde på. Och på det här schackbrädet så står ett torn såklart och en bonde. Jaha. Och då ska du tänka sig, hur fan tar jag mig upp där? Men om du lyfter upp det här tornet. Och håller det framför dig så som du gör i första persons pusselspel. Du håller saker och ting framför dig. Och befinner dig i det här stora rummet. Det som händer är att du, det här tornet, om du står 10 meter bort ifrån den här pallen med tornet på. Då är ju tornet på grund av sitt perspektiv väldigt litet. Är ni med so far?
Ja, jag kollar på lite bilder här.
Du tittar på pallen. Du tittar på pallen. Och så går du fram till pallen. Och tittar på det här tornet på schackbrädet. Då är ju tornet i ditt perspektiv faktiskt lite större. För du går ju närmare någonting. Och då tar du upp mer yta av ditt synfält.
Mm.
Mm. Du lyfter upp det. Då håller du det väldigt nära. Då är det ju liksom på bara något 2 decimeter från ansiktet. Då tar du upp ganska mycket av ditt synfält, eller hur?
Mm.
Om du vänder dig då i rummet så att det är helt tomt. Och du ställer långt bort. Och låter då det här tornet ta upp synfältet från golvet upp till taket i ditt perspektiv. Och släpper. Då släpper du tornet på plats. Och då är plötsligt tornet 10 meter högt. Och går från golv upp till tak. Och så fort du har släppt det. Då kan du interagera med det i dess nya fysiska form. Hängde ni med på vad som hände där?
Ja, men det är ju skitcool idé faktiskt.
Det är så jäkla häftigt när man börjar fatta hur man ska utnyttja det. Och på det här sättet då kan jag komma in i det här rummet och liksom anpassa vart jag ska släppa de här objekten för att de enligt mitt perspektiv ska vara någorlunda perfekt storlek för att jag ska kunna hoppa upp på dem och ta mig upp för höjden och in i nästa rum liksom via dörren. Och i vissa rum så finns det dörrar du inte kan ta igenom ett objekt. Utan du måste använda objekten i befintliga rummet och göra andra saker i ett annat rum och liksom pussla. Men det är det här med perspektiv. I andra rum, då kanske du inte ser någonting du kan plocka upp överhuvudtaget någonstans. Men så börjar du efter ett tag upptäcka att några pelare i rummet har andra typer av mönster på sig. Och så kan du röra dig runt och så ser du att om du ställer i en viss vinkel så ser du att pelaren där mot väggen där bakom, mot fönsterramen längst där bakom, om du står i perfekt vinkel, då ser du att det är en kub som är uppmålad. Och så fort du står i perfekt vinkel, då kan du ta kuben. Och då har du ett objekt att leka med som fungerar enligt de vanliga perspektivsreglerna som spelet redan har satt upp. Och de fortsätter leka med såna här grejer. Och jag har ju liksom, det här är ett sånt här skönt pusselspel där man också är tvungen att avvakta lite och så här, men nu fattar jag ingenting, och lägga ner, stänga av, ta ett parti PUBG eller whatever liksom, sova på saken och komma tillbaks. Ja, men eller hur? Och sen så fattar man vad man kan göra när man tänker till lite. Ja, det fasansfullt coolt spel, tycker jag. Jag gillar det, och jag är glad över att jag är ganska långt kommen. Att det inte är så mycket kvar som jag misstänker. Baserat på hur många kapitel det är. Jag tror att det finns 9 kapitel eller någonting. Eller så är det 12. Men det är förbaskat coolt spel. Mm-hmm. Kanske får vi till någon till stream. Vi slängde upp någon stream helt utan ljud på Facebook-sidan häromdagen. Jag vet inte vad som hände. Men det är också ett tacksamt spel att ha med tittare på. Som kan säga liksom, testa det där, testa det där.
Mm. Ja, det kan jag tänka. Det kan vara kul att läsa tillsammans sådana där grejer.
Mm. Superliminal finns just nu på Epic Games Store, eller vad fasen det heter. Ja, nej, rekommenderas tycker jag.
Ja, jag är pepp.
Sen ska man ja. Nej, men det
julpussel.
Ja, julpussel.
Mm.
Men det är det jag har spelat, och så har jag fastnat i PUBG-träsket igen.
Ja.
Så kan det bli.
Alltså nej, det kan inte det, men
alltså Lisa, PUBG är så jävla oslagbart alltså. Det håller sig till sin essens, sitt egna lilla recept. Att det är förbaskat jobbigt att dö varje gång, men alltså det är ju någonting där. Har du spelat PUBG, Sara?
Nope. Inte spelat något sånt spel. Ja, jag har spelat Apex har gjort förresten. Det har
alltså,
jag.
PUBG är ju funkytastic. Vad händer nu då, hörni? Nu är det ju snart helg, eller det är ju helg när du hör det här, kära lyssnare, det är fredag, så att vad händer i helgen? Ska ni ut och filma fotbollsmatcher på söndagmorgnarna som jag är det?
Nej. Jag ska flytta in. Ja.
Det blir flyttlass.
Det blir flyttlass.
Och banankartonger.
Ja, precis. Så det ska jag göra största delen av helgen, tror jag.
Mm.
Och sen har vi ju som vanligt spelträff på fredagar, som vi alltid har nästan, med Pink Orange, vår andra förening här i Göteborg. Så den ska jag gå på.
Mm.
Gud vad mysigt. Står ni och spelar Beat Saber då?
De som kan det, ja.
Vadå då? Kan inte du?
Nej, men alltså jag har ingen kondition.
Ja, jag spelade en halvtimme igår. Det känns i axlarna. Veva omkring liksom. Jag känner av det i alla fall. Mia var också vek. Men det är roligt, tycker jag.
Mm.
Ja, det går lite flyttlas här också. Fast det, jag slipper engagera mig. Min sambo sköter första lasset till Linköping. Jag blir kvar i Skövde, och på lördag så jobbar jag.
Huh. Ja.
Ovanligt.
Ja, nej, jag tror att vi, ja, precis. Det är fotbollsmatch på söndag morgon. Mm. Sen är det inte så mycket mer.
Mm.
Skönt. Det kanske, men du behöver en sån helgård.
Ja, faktiskt.
Eller? Ja.
Nej.
Jo då, jag bara tänkte att
vad känner du, en DreamHack helg till?
Det är inte så bara. Ja, nej, det är lugnt. Jag menar bara att nu
ja, hur var
jag
det?
Jag menar bara att ja, eller hur? Det är inte så bara med fotbollsmatch.
Mm.
Det ska ju filmas och köras dit och underhållas och sen redigeras video och grejer. Men lördagen är ju preliminärt ganska tom kanske.
Mm.
Kanske det. Har vi tur så. Mm. Det brukar alltid dyka upp grejer, va? Och sen ska man bli frisk egentligen. Det är ju det som har tappat hela veckan. Men det är bra ändå. Mm. Det är bra ändå. Vi får se om vi hinner. Ja, men i sådana fall, Lisa, då kanske vi har lite kod där.
Mm.
Mm.
Det låter som en plan.
Får packa ihop allt förutom tv och konsol.
Ja, men jag ska inte flytta. Det är bara, det är bara Kevin som ska flytta. Mm. Så att, mitt hem är intakt. Det kommer bara flyttas in lite saker. Men
funkytastic.
Ja. Amazing.
Härligt. Mm. Sara, hörni, Sara följer ni faktiskt överallt. Ingen stalking här, det är inte det jag menar. Utan jag menar att ni följer Sara Fagerström på Twitter på @strateg33k. Stämmer inte det?
Ja, strategik.
Strategi.
Aha!
Jag jobbade som strateg, va? Och är en geek. Så logiskt var det.
Så jäkla bra alltså. Det är fantastiskt. In och kolla vad Sara gillar och prata om där, tycker vi. Är det några andra ställen som man kan, om man är intresserad mer av, vad tänker Sara på?
Nej, det tror jag inte. Jag är fortfarande anonym på Instagram eftersom att jag jobbar med ungdomar och de gärna vill följa mig där. Och det begränsar jag lite. Men annars så här, Twitter är det som gäller just nu.
Mm. Kul. Lisa, vi följer upp helt enkelt.
Klart
som sig bör.
Mm. Klart vi gör, klart vi gör.
Var tittar man oss, Lisa?
Nej men Aron, du ska alltid sätta mig på så här pottkanten här. Jag vet inte, har vi ens en hemsida nu? Jag vet inte, har vi det?
Alltså,
ja.
Jag måste gå och kolla för sig, nu ska se om Lisa har koll på det. Lisa.
Men man kan hitta oss på Facebook, där heter vi Öppna världar.
Det står inte ens att...
Man kan hitta oss...
Öppna världar din presentation på Twitter, Lisa. Du är ju så kränkt nu. Ja, skitsamma, jag kan hjälpa dig här.
Men man kan också hitta oss på Twitter, där heter vi Öppna Vardar, visst?
Vardar, ja, det stämmer.
Ja, men, ja.
Du är på G nu, känner jag.
Exakt. Vi har säkert en mail.
Info. Fan, det här är så här, exakt, det går nästan att klippa in det här, för det är identiskt med förra gången.
Ja.
info@öppnavardar.se. Men vi finns ju på öppnavardar.se, svårare än så är det inte. Mm. Där har vi alla avsnitt och även texter och grejer.
Alltså jag tycker jättemycket om våran podd. Jag är bara inte så bra på att komma ihåg saker.
Nej, vi säger det. Så att i alla fall, sen ska ni såklart alltid följa femalelegends.com som också finns där sociala medier används såklart. Vad är det för musik då? Var kommer musiken ifrån, Lisa?
Mm, det kan jag. Det är Django Reinhardt.
Som skrev?
Ja, och sen är det en kvinna också. Jag vill säga att hon heter Gloria, men det gör hon säkert inte.
Nej, hon heter La Villa Tullos. Men det var ju väldigt
fan.
Nära.
Nej.
Jo då, och låten då? Förlåt att jag tycker det här är så kul. Det är så kul. Kommer du inte ihåg vad låten heter?
Nej.
Kan vi inte sitta? Sara, har du något för dig här nu eller? Jag tänker vi sitter här tills Lisa har kollat upp det.
Ja, ja, sure. Jag är way past my bedtime, så
aha, okay. Why not? Vi ska inte vara såna. Du kan lämna. Lisa, du sitter kvar tills du kommer. Nej, men Swanee River är ju då såklart. Min kära bror Jesper Ringhög har gjort omslaget i vanlig ordning. Sara, superkul ha dig med. Du är alltid välkommen här. Du kan ju en hel del om saker som vi knappt har sett början på, känns det som här.
Ja, för här har vi om ni vill prata mer cyberpunk lore. Jag är hooked.
Kan du imorgon?
Imorgon?
Ja men typ, nej, men det var skitintressant. Du hade snappat upp allt där och fan vad, ja, imponerad.
Jag tänker att jag ska ha en sit-down med Sara och sen ska jag återkomma i april och vara pro.
Det kan behövas. Vill ni andra ha en sit-down med Sara över Twitter, vet ni vart ni hittar henne. Men fan i mig, tack för ikväll Sara.
Tack så mycket, tack för att du fick vara med.
Tack, alltid välkommen. Tack för ikväll Lisa.
Tack Aron, jag känner att jag vet inte om jag har bidragit så mycket.
Lät jag hemsk?
Nej,
tack Lisa,
nej.
Vad kul det var att träffa dig här. Och hälsa Obi och resten av livet. Så följer vi upp. Nu kan
jag
skratta.
Jag måste greja på dig.
Vi gör så, hörni.
Ha det bra, hörni. Hej då.